Ja, då säger vi välkomna till Offsides podcast tillbaka i vårt vanliga rum igen. Vi hoppas att lastbilen utanför är snälla mot oss. God morgon Anders, det känns som att vi måste börja va? I det som hände i Stockholm i fredags kväll. Hur var det i Globen, Radiohead?
Det blev otroligt bra. Det var en seg start, men avslutningen var fantastiskt. Det var ju fem bollar och fem möjliga för mig när jag gick ut därifrån. Och i samma veva som gick ut därifrån, det var ungefär samtidigt som Ola Toivonen gjorde 2-1 i 93 minuten. Några mil norr om Globen. Och man kände det.
Tog folk in det?
Ja, man kände det. Folk tog upp sina mobiler och sen så fick man lite flashar och man kollade av sina sociala medier och man stämde av sina sms som man kanske har fått av nära och kära. Så det var en liten, lite sådär lämmeltåg av folk som tog sig ut från Globen. Där det var liksom, började bli... Fan, har ni hört? Toivonen avgjorde. Toivonen?
Ja. Oh. Ja, det är något med det också.
2-1. 2-1 till Sverige. Ah, du vet. Så att det var en rätt härlig stämning faktiskt när man gled ut där i sommar-Stockholm i natten.
Fick du mina mess? Ja. Du svarade aldrig riktigt på det.
Jakob och så ett hjärta.
Ja, bland annat.
Vad var det med?
Nej. Det var bara, jag raderade faktiskt ett långt sms som jag skrev i, för jag började...
Lite av en analys eller?
Nej, men jag tänkte att det var lite... Ja, precis. Jag tänkte att det var lite sådär, för vi var ju då, jag var ju på Friends då. Mm. Och så, samtidigt så var du på Radio The Globen. Mm. Då tänkte jag att det kunde vara kul att du kanske fick lite rapporter. Mm. Men du, eftersom jag inte hörde ett ljud tillbaka så kändes det som att det var lite pärla för svin. Så i halvtid så började jag på en lång analys, nästan spelare för spelare sådär. Granen, ojämn, kämpa bra, stångas med Giroud. Ludde Augustinsson, knappt en fel fot, bla bla bla, bla. Sen, vad är det här? Han kommer inte stå och läsa det. Så bara raderade jag allt det. Och så skickade jag då bara Jakob på ett hjärta istället. Ja. Jakob Johansson var ju väldigt bra.
Ja. Det är ju så att jag fortsatte ut lite där då i Stockholmsnatten på fredagen och hade en jobbig natt där jag glömde min mobiltelefon i taxin och så. Sov ingenting nästan för att jag försökte få tag på den där mobiltelefonen och taxibilen. Och sen dagen efter så, det blev inte att jag satte mig och läste i kapp och sådär. Så att jag är ju väldigt dåligt insatt i vad det var som hände. Jag vill inte ha det där sms:et som du inte skickade till mig. Men vad tar du ut för godbitar? Vad tar du med dig från Friends? Du var ju ändå där på pressläktaren.
Det var ju en speciell kväll. Mm. Det måste man ju säga. Jag har faktiskt bara varit på landskamper där det har varit långt ifrån fullsatt och ingen vidare stämning. Nu var det ju ganska bra tryck faktiskt för att vara i alla fall en svensk landskamp och inte så att klacken var så bra, men att många i den så att säga vanliga publiken blev väldigt engagerade och man kände att det var något faktiskt extra i luften, även tycker jag i alla fall innan Toivonen gjorde det här vansinnesmålet från halva plan då. För alltså Frankrikes elva, det blev så mycket fokus på Toivonens mål, att det var han, hur det gick till, Lloris, Sebastian Larssons löpning, det var så många grejer där. Så det blev väldigt fokus på det. Så man nästan talade inte så mycket om bedriften som sådan. Alltså Frankrikes elva är ju grym som de skickar ut där. Det är ju faktiskt det. Det finns nästan inga svagheter där. Och på bänken sitter Kanté och Mbappé och massor andra bra spelare. Och
så du en Kanté?
Ja, jag kände att jag sa fel. Låt mig vara. Och i och med att Deschamps som tränare så vet man att det är inte den typen av storlag som går dit och...
är naiva.
Nej, är naiva eller tummar på arbetet. Frankrike har gjort bättre landskamper såklart. Men det var ju inte en inställningsfråga från Frankrike som gjorde att Sverige kunde passa på att sno en seger.
Får man fråga, när är det egentligen Sverige senast vann mot... Man får ändå säga att Frankrike är topp 5 i världen.
En stor nation.
Plus minus en eller två placeringar. Men där uppe. När var det senast Sverige slog en så stor nation i en tävlingsmatch?
Alltså, på ett sätt kan man väl säga, det är också Toivonen gjorde mål. När de slog Holland då och gick till EM 2012.
Redan klar.
Precis, så den räknas kanske inte riktigt. Och då är det väl Spanien då, 2006. Alltså hösten efter VM-slutspelet. Med Zlatan borta.
Elmander Albeck, va?
Precis, ja. Elmaco och Elmander som ju bladet gjorde rätt snygga rubriker av. Mm. Då var ju inte Spanien, eller Spanien skulle ju komma att bli otroliga då. Mm. Och ja, vann ju jämslutspelet sen också. Men man visste kanske inte riktigt då att de faktiskt skulle bli linda, då, bäst Spanien. I världen. Sådär. Mm. Så jag tror att det var den. Vi får nog gå tillbaka så långt för att hitta...
Tryck 10 år.
Ja, så det var ju verkligen något extra. Och det slog mig efteråt att alltså Janne Anderssons... Det är egentligen otroligt alltså, för han har ju, det var ju inte så många år sedan som att han var, dels kanske hade passerat sin peak som tränare. Det hade gått, gick rätt trögt i HBK sista åren och tiden han hade i ÖIS var ju direkt misslyckad. Mm. Och nu minns jag inte exakt, men det kändes som att han nästan var tacksam när han fick Norrköping då. Och då var ju sannoliken inte Norrköping ett allsvenskt topplag. Nej. Och lite nästan hade blivit arketypen av en lite gammaldags tränare. En tränare man gillade som människa, men som gillade att säga såna där saker som han sa i gamla Halmstad rep i offside, att han började bli lite sådär konservatist och sa den där att fotboll är inte så komplicerat, ibland är det bara vi 11 som ska kämpa ner de andra 11. Mm. Han har ju faktiskt lyckats med någonting, och det tror jag var mycket under Norrköpingsperioden, att han faktiskt lyckades hänga med sin tid, bevara det här gamla tryggheten och sina grunder, men samtidigt faktiskt se att det gick att skruva i det. För vi har ju sett många exempel på dem som faktiskt bara kör fast.
Ja, jag menar när Texas skrev det här reportaget om Janne och Paul och Tern och där, i förra hösten, precis efter hans första landskamp mot Holland. Så det, liksom, det skrevs ju aldrig ut sådär, men det står ju väldigt tydligt med den raden att han, Texas, som hade Janne så himla många år i Halmstad, att Texas var väldigt förvånad över den resan som Janne har gjort, att han har rest sig från liksom att han kändes på att han gick in precis i det här lite slentrianaktiga tugget och synen på tränarskapet, till att han verkligen har utvecklats på ett sätt som faktiskt, det är, liksom, det är ju väldigt imponerande.
Ja, av en sån typ av liksom sådär typisk allsvensk tränare att ha, liksom, att han hade det i sig. Det var inte så länge sedan jag gjorde något samtal med honom som bara handlade om hur mycket han gillade saker han redan visste att han gillade. Och det var ju allt från att han alltid beställde samma pizza till att han köpte på, han gillade att värva till Norrköping spelare han haft tidigare med Thorvaldsson och Kujovic och samma spelsystem och väldigt mycket samma. Han har liksom kvar de grunderna, men han har ju verkligen lyckats transformera sig själv. Och tror jag också, alltså han är intressant så att han är dubbel i att han både är ju lite clown, utan att vara elak så. Men han var väl, hade väl mest placeringar av alla när...
Har han inte tonat ner det otroligt mycket?
Jo, det har han gjort nu. Men han, hade nog flest placeringar av alla när Aftonbladet gjorde den här, om det var, det var väl en pastisch på 100 höjdare va? Så var det liksom de 100 roligaste allsvenska ögonblicken. Och det var väl Janne som frontade den, liksom som bild tror jag. Och han hade med många exempel liksom från allt från att de hade varit ute på Stureplan och pråkat med Nanne. Ja, allt det här liksom. Så att han blev liksom en komisk figur. Och samtidigt har han den här bakgrunden som ekonom och har koll på varenda krona. Så han lyckas kombinera det här ganska fyrkantiga ordning i mina pärmar med en glimt som gör att han klarar sig ganska bra. För lyssnar man bara på vad han säger on the record, så vi har ju skojat mycket att han är rätt mycket av en oss emellan tränare. Att när man träffar honom så gillade han att skvallra, men mycket utanför protokollet. Så det han säger till exempel på presskonferensen efter är inte så märkvärdiga saker. Han är väldigt mycket sådär, vi har fokus på nästa match. Och så var det ju Norrköping när de höll på att vinna också, vill inte prata tabell. Men han har ett sätt som gör att han har, pondusen gör att det låter bättre när han säger så än när Erik Hamrén säger så. Och han har liksom en slags glimt i sig som gör att då funkar det ganska bra. Han kan säga och vara ganska tråkig egentligen, men man tänker inte på det.
Nej, men jag tänkte faktiskt på det just i lördagsmorse då när jag var på mitt hotellrum och försökte ändå se lite sådär sammandrag. Det var TV4, Olof Lund satt i studion och blev intervjuad av Jesper Börjesson. Så hade de med Janne på någon riktigt dålig Skype-länk från hotellrummet. Men det lilla jag hörde där av Janne, det var så typiskt honom. Precis som du sa, han säger verkligen ingenting speciellt. Man skulle ju kunna tycka att fan, bör han bli lite för tråkig liksom. Han ger inte ifrån sig någonting nu nästan. Men samtidigt så är det en väldigt tydlighet och han har en pondus i det. Och det var ju det som Hamrén alltid saknade. Alltså Hamrén hade ju problem att faktiskt, ska man göra sig begriplig i intervjuer. Det var ju hans meningsbyggnader, det var hans sätt att slingra sig och inte svara på direkta frågor och sådär.
Tonträff och sådär.
Tonträffen och så. Mm. Och jag tänker så att det absolut viktigaste för en tränare måste ju vara en tydlighet. Att man har en tydlighet. Sen om vilken typ av tydlighet det är, det spelar nog mindre roll.
Alltså. Mm. Ja, det var, jag vet inte om det var det Kim Bergstrand när vi pratade, eller någon annan som sa det, att vi kan ha ganska olika syn på hur vi ska spela. Jag tror han nämnde Lagerbäck som exempel, att vi är nästan 180 grader från varandra. Han tror att man måste ha två forwards. Vi håller inte med varandra om mycket. Det. Men egentligen spelar det kanske inte jättestor roll så länge man bara bestämmer sig för att och lyckas förankra det budskapet i en spelargrupp och få alla att förstå.
Och det är också externt då, alltså när man pratar med medier.
Ja, exakt.
För att får man inte, det är ju det som var så frustrerande. Man fattar ju aldrig någonting. För dels så hoppar han fram och tillbaka hur han ville spela, både med individuella spelare på olika positioner och spelsystem. Och liksom en ska man säga, en djupare filosofi av vad landslaget skulle vara. Och då tänker jag liksom, om man inte kan vara tydlig mot medier så kan man troligen inte heller vara tydlig inför spelargruppen. Och det har ju Hamrén också misslyckats med, det vet vi ju om. Det är fler spelare som inte har fattat någonting när de har åkt hem från en samling med Erik Hamrén.
Och kanske ännu viktigare på ett sätt att vara det i en landslagsvärld där man har så lite tid med sina spelare. Och de gånger man, liksom, de allra flesta dagar, även om Jan Andersson är förbundskapten, så pratar han inte med journalister. Utan det blir ju väldigt samlat till när det är matcher, och det är inte så ofta. Och precis likadant med spelarna, de träffar han inte så ofta. Så då blir det ju nästan, ställer ännu mera krav på att här måste vi vara supertydliga. Och det har han ju verkligen lyckats få in så där mot de som har kommit in, har ju alltid sett väldigt bekväm ut i sin roll. Nu har jag en soft spot för Jakob Johansson, men liksom, det är ändå anmärkningsvärt, alltså, med den franska centrallinjen från Varane upp till Pogba, och där uppe är Griezmann och Giroud, och vi har på mitten en kille som spelar, inte vet jag, en match av 7 i Hamburg och inte har varit riktigt, riktigt frisk på flera år nästan. Får ju alltid massa skador, Albin Ekdal, och spelar massa fast han inte 100%. Och så den här killen som var petad i Blåvitt för ett tag sedan. Och de står upp, de klarar sig jättebra. Och det ser liksom inget konstigt ut att de gör det. Det ser inte ut som att de skräller, så att säga. Utan de känns väldigt trygga där. Det är otroligt vad väl han lyckas med sina uttagningar faktiskt. Vi satt och trodde väl kanske att Toivonen skulle starta. Just i relation till Berg var väl inne på att han gillar det anfallsparet. Han vågar köra på Toivonen trots att Guidetti kanske är rätt mycket av en fanfavorit och inte har gjort någon dålig säsong ändå i Celta Vigo. Och han kör på Jimmy Durmaz som också har haft en svag vår i Toulouse. Fast Viktor Claesson senaste gången han spelade landslaget gjorde han 2 mål mot Portugal. Och han får dem också, det är ju kul när man sitter och ser på plats, att man såg John Guidetti som anledning att vara besviken. Alltså från minut 1 så otroligt pushande och peppande på Toivonen och alla andra. Så, klart att han har en inre besvikelse, men alltså han visade otroligt bra kroppsspråk så, att väldigt professionellt faktiskt, ja, så. Ja. Och så byter när han gör att när Guidetti väl ska in, man tänker att nu plockar han ju Toivonen, och Toivonen ser själv ut som att han nästan hoppas på att bli utbytt, han är skittrött. Men då plockar han Berg, håller kvar Toivonen. Han sätter in Sebastian Larsson som gör de där löpningarna som leder fram till, och sätter han in Viktor Claesson också. Alltså det är alla rätt av alla faktiskt. Så det är ju formulär 1A att hylla honom nu, men när ska man göra det om inte nu? Nu har vi då en landskamp mot Norge här samma kväll som vi spelar in, som vi inte vet hur det går i. Men alltså Janne skulle väl i princip behöva vara plakat på Gardermoen för att vi skulle hamna i trubbel imorgon. Det är ju en reservelva Sverige skickar ut där. Så hur det går där har inte så mycket med att göra med Jannes form.
Men jo, ska vi avslöja lite, det tycker jag nästan kan. Varför du var på Friends?
Ja, jag var där och behövde inte bekymra mig nämnvärt över matchen, utan bara faktiskt sitta och njuta av den. Utan jag var där för att göra en lite kortare text, en lite lättsammare text till nästa nummer som ska handla om fenomenet mixade zonen.
Som vi har pratat om i podden.
Ja, vi har nämnt den, tror jag. Vi pratade lite mer om den när vi var ute där på Näs, tror jag. Denna ganska märkliga plats för både aktiva och journalister, samspelet dem emellan och kanske dess utveckling också. Det finns väl en del klenoder från mixade zonen och en del egna erfarenheter. Det är sannolikt ingen tung text, den ska bli kul att läsa förhoppningsvis. Men jag var där då för att få lite miljö, och då var den här landskampen bäst att välja.
Du tog lite rygg på Olof Lund, va?
Ja, det gjorde jag lite, för jag ville gärna vara nära någon som också kunde just jämföra med hur det var tidigare, och han har ju varit med länge.
Plus att han har längden,
ja exakt. Nej, den ska man inte underskatta i en mixad zon. Han hade det ju när vi kom ut från Friends och var klara, och klockan var kanske 1. Och otrolig fylla, måste jag säga, bland många i publiken. Drängfylla verkligen. Så här, gubbar som går i landslagströjor och knappt kan stå upp. Och där ser man ju lite TV:s genomslagskraft. Det var ju flera som kom fram till Lund och var, alltså de är inte lite fulla, de är liksom, kan precis prata nästan. Och de vill ta bilder, och han är ganska artig och ställer upp på det, men de går liksom inte. Då blir det ju ganska obekvämt för honom, så där, att man kan inte vara hur artig som helst och folk bara står och vägrar att gå. Man vill veta vad han tycker om matchen och sådär. Han ändå försöker säga, jag trodde på kryss innan, så här. Ja, exakt! Jag trodde också på kryss. Fan vad sjukt. Jag med, sa till sin tjej så här. Han trodde också på, ja, precis som jag. Så här. Och sen så här, ska ni med sen på? Nej, det var ju lite jobbigt för honom. Så där. Han skötte sig bra, men jag blev ju inte avundsjuk på att vara ett mer synligt feja. Om jag säger så. Det var faktiskt skrämmande hög promillenivå. Många som inte ändå kommer minnas så mycket av kanske Sveriges... Ja, det är något, bästa landskamp på mycket, mycket länge.
Det är något speciellt med att gå på match och vara väldigt brusad. Jag har aldrig riktigt förstått det, för det är rätt obekvämt. Man blir liksom pissig och det är liksom rätt, man vill inte missa matchen heller. Liksom det är 2x45 minuter. Ja. Ska på toaletten så man måste stå i kö där och så hör man liksom att det händer någonting när man går i katakomberna för att hitta den där äckliga pissoaren. Mm. Och så står man där och vinglar till och så... bör man kanske bli lite bakis framåt andra halvlek och sådär. Man måste ju liksom ligga, man måste hålla ångan uppe om man ska lyckas med det där, för till en fylla på en bra match.
Verkligen.
Och sen just, man minns inte så mycket efteråt. Det är bara liksom en liksom, det är ungefär som att gå på konsert och vara riktigt laddad. Alltså.
Ja, man kan bara säga att man var där, men kanske det blir svårt att redogöra för detaljer. Ja. Men det var ju också en ytterligare krydda till, det var ju såklart väldigt, av naturliga skäl, glad stämning då i mixade zonen. Men mitt när man stod där och när spelarna skulle komma ut och tala om sin bragdinsats, så kom ju den här märkliga Instagram-filmen från Zlatans konto. Ja. Den som väl kanske rätt många har sett, men om man inte sett den så ligger han alltså i en säng i en lägenhet med ett täcke på sig. Och det tänkte jag på, det ser ut så liksom som ett rätt typiskt IKEA-påslakan.
Ja, och det är faktiskt konstigt. Kollar man, om man skiter i Zlatans fötter som ligger där och vickar, men kollar man liksom så på gardinen, elementet, påslakanet.
Ja, det är lite, skulle kunna vara Alexander Östlunds första lya.
Ja, lite så, typ i blås ut.
Så, ja, man undrar vad det var.
Det är sådär, liksom, det är väldigt anspråkslöst. Det är inte alls det där som man tänker sig, att han antingen ligger på liksom, ett femstjärnat hotellrum någonstans, eller i någon jävla stiga, ja, stiga, ett palats uppe i Åre, eller vad han nu med vara.
Eller den här kyrkan som han har renoverat i
Östermalm. Ja, det är jättekonstigt, det är som att han är i sitt pojkrum nästan, på Rosengård, sådär, och ligger där. Och...
Ja, jag gillade musikvalet dock. Det var ju den här Rico Morricones som är spagettivästen. Jag tror det var från För en handfull dollar. Fistful of dollar. Det var någon symbolik i det. Lite mer cash. Kanske jag kommer.
Så djupt tror jag inte det.
Nej, men det blev ju väldigt, det blev ju en snackis så att säga bland journalisterna som var där. Att hur ska vi tackla den här nu då? Mm. Liksom. Och den skulle tolkas också. Vad menar Zlatan? Det fanns ju en stor... Det adderades ju något att han samma dag hade det kommit och nyheten om att United då hade meddelat på den här Premier Leagues hemsida att han var uppe för att han inte skulle få förnyat kontrakt. Mm. Så då blev det artiklar om att Zlatan dumpas. Sen gör Sverige den här otroliga insatsen. Slår Frankrike och så kommer den här filmen också då från Zlatan. Mm. Är det en flört med Janne? Är han liksom lite sugen igen? Eller är det ett farväl? Vill han bara sätta, behöver han bara kärlek och bekräftelse nu när alla istället vill prata med Ola Toivonen? Mm. Folk visste inte vad de skulle tycka. Nej, så det blev ju liksom en liten yr stämning så bland journalisterna.
Mm. Vad tänkte du?
Nej, jag tycker att det var... Jag hade ju gillat mer om man hade gjort en Instagram-film på sig själv och bara sagt att fan vad bra jobbat killar. Mm. Det hade ju tyckt varit lite snyggare än att liksom... lite försöka stjäla showen så. Mm. Samtidigt finns något rörande i det nästan. Att han nästan känner sig att jag finns fortfarande. Mm. Så. Tolkningen är ju sådan och vart den tar vägen, den lämnar jag åt andra. Ja. Jag har ingen aning. Nej.
Men då ska vi säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med C-more. Och C-mores standardpaket kan man testa gratis i 2 veckor. Och därefter kostar det 99 kronor i månaden utan bindningstid. I det här standardpaketet kan man se den nya säsongen av Torpedorna. Och en massa andra tv-serier, bland annat Farang, Gåsmamman och The Night Manager. Dessutom kan man säga alla filmer och favoritprogram från TV4 utan reklam. Bland annat de nya filmerna i juni finns Our Kind of Traitor, The Magnificent Seven och Independence Day återkomsten.
Ja, du, det är lite presskonferensdag idag.
Ja.
Det är tisdag morgon som det oftast är när vi sitter och spelar in. Och framför oss den här dagen så, jag tänker på 3 presskonferenser. Jag tänker på en som vi såg nu precis innan vi satte oss, att Kalmar har kallat till presskonferens.
Just det.
Och den är bara någon halvtimme bort här. Det är då att de har kickat Peter Svärd till slut. Och vad jag gissar, jag ska presentera ersättare. Jo. Så den hinner vi kanske få med.
Ja.
Senare idag så är det presskonferens också i AFC, va? Det är väl formellt att de ska presentera sin nya gubbe där. Mm. Men sen är det ju också en presskonferens vid Radiohuset.
Ja, Gärdet.
Gärdet, ja. Där de då äntligen ska utse de här årets sommarvärdar.
De har många sommarkransar på huvuden.
Ja, precis. Och de här bilderna, de som inte är där. när de får ha upp någon så här pappfigur istället. Så de ska avslöja vilka som ska sommarprata helt enkelt. Mm. Och det blir väl inte Kapellin eller Riedel som vi försökte matcha här för några månader sedan. Men tror du att någon är aktuell från det landslag som slog Frankrike med 2-1? Om du tänker i hela, inte bara spelarna utan hela ledarteamet med Prahl och Thern och gänget.
Ja, vi har berättat det, att vi brukar ha den här leken årligen. Där du ställer, precis när du har kommit ut då, vilka det är som ska sommarprata och jag får gissa då.
Du får välja fem.
Jag får välja fem. Mm,
och brukar vara ganska bra. Du kan sätta tre eller fyra av.
Det var därför jag sa detta. Så då ligger ju pressen på mig då. Och
säger man kan tänka sig att Lund är en.
Ja, så jag tänkte Lund eller Niva. Någon av de två. Mm. Det är jag tämligen säker på.
Du är tämligen säker?
Ja, jag känner det.
Vi har ju två som har pratat från
Janne
nuvarande
förra
landslag.
Sommaren, ja.
Janne förra sommaren och Gretti.
Gretti, just det. Precis.
Det var ju flera somrar sedan.
Ja. Jag tror sådär att hade jag fått välja någon från det befintliga landslaget då, som inte har pratat redan, så alltså det troliga hade varit att det är nästan bara Albin Ekdal som hade rätt ut det, tror jag.
Mm. Också för det första våga säga ja. Man fattar ju faktiskt att det kan vara ganska läskigt. De är ju inte i sin hemmapöl.
Nej.
Där.
Nej. Albin Ekdal kanske. Men den som jag helst hade väldigt lyssnat på kanske hade ändå varit Jonas Thern. Alltså. Jag tror ändå det.
Jonas Thern?
Ja, jag tror ändå det. Som är ändå med i staben.
Som scout och spion. Ja. Säger apropå inte känna sig bekväm. Det var väl framförallt, vi har ju haft en hel del fotbollsfolk. Mm. Alltså Janne och Gudetti då förstås. Men så har det ju varit Kim Källström och Marta och Nilla Fischer, Pia Sundhage, Henke. Mm. Men Svennis, jag vet inte om du minns hans, men han var ju inte bekväm. Jag har hört att hans sommarprat tog oerhört lång tid att läsa in. Han gjorde det inte live, utan för att han fick kanske börja om många gånger. Mm. Finns det kvar på webb? Vi kanske bara kan höra hur det lät när han presenterade sig själv.
Ja.
Ska vi se om Simon kan lägga in det?
Ja.
Buongiorno, io sono Sven Göran Eriksson, il mister della Lazio. Ja, idag är det min tur. Att få göra sommar är något jag alltid drömt om, ända sedan jag var liten. Jag minns när jag låg i hängmattan ute i trädgården på Åsgatan i Torsby.
Ja, det...
Han var inte så bekväm.
Nej.
Det sa han faktiskt också till hans försvar, att det här var det svåraste jag gjort. Ja. Så. Men man hör väldigt tydligt att han sitter och läser från ett papper.
Han stakar sig flera gånger och de klipper inte riktigt om det. Antingen så har de tröttnat där, producenten och klipparna. Nu går det inte flera gånger, nu måste bara ut med skiten.
Alltså. Ja, så kan det ju vara faktiskt. Ja. Det här är också ganska länge sedan. Det här med att han är Buongiorno, Lazio och så. Jag tror det är 2000.
Sommar 2000 var det.
Hela Englands äventyret ligger framför honom där.
Just det, precis. Men
Gudetti blev ju också en snackis.
Ja, precis. Och av de som... Vi nämnde här då Janne, Henke, Kim, Marta, Nilla, Svennis, Lager, Pia. Så sticker ju ändå JG ut på så sätt att han...
Kan vi lyssna på hans start också?
Ja, vi gör det först.
Jag är född med en tro. Jag drömmer mycket. Och jag tror på dem alla. Jag drömmer att jag faller i en fors av guld. Jag drömmer inte om att skjuta en boll i krysset. Jag drömmer varje sekund om att bli världens bästa fotbollsspelare.
Ja, alltså här, det är lätt att skjuta ner honom här. Att så här, vilket allvar han tar och den här liksom dramatiska.
Ja, jag kommer ihåg att det var liksom en vattendelare när det kom ut, för att han var ju inte
känd. Dels var det väl att han inte hade gjort så mycket.
Nej, precis. Och sen så var han ju inte känd för det, liksom, den stora massan. Jag kommer ihåg att ha en kompis som är väldigt ointresserad av fotboll som var helt så där fascinerad av John Gref. Vad är detta för en kille? Han är ju helt otrolig. Så, otroligt imponerande. Så. Men han har ju det här tonen, röstläget, bygger upp liksom en dramatisk typ av sommarprat man har framför sig.
Ja, det är nästan lite sådär gatupoet över det. Med sådär, vad heter han? Johannes Anjuro. Han är väldigt nära en i öronen.
Ja, exakt.
Och jag väljer att vara snäll idag.
När Svennis är väldigt långt ifrån en.
Ja, det är han. Ja. Verkligen. Han är distanserad. Mm. Och liksom, han blir meta direkt, Svennis, och börjar prata om att idag är det jag som sommarpratar. Ja, det vet nog folk, Svennis. Så att det här kan vi stryka, borde kanske producenten ha gjort. Och så här, att när jag fick frågan tackade jag ja. Ja, det har vi också listat ut, Svennis. Så. Och då gillade jag ändå den här ansatsen mer. För man kommer ändå till hans universum. universum. Ja. Sen behöver man inte gilla det universumet. Men det lyckas han ju väldigt bra med. Jag minns att Kim Källström lyckades bra med också.
Han började på direkt på den här restaurangen.
Café Pushkin.
Café Pushkin, direkt där. Också lite den här dramatiska starten. Han peggar upp liksom, lite för en cliffhanger. Och sen så lämnar han det och så kommer han tillbaka där. Det är en snygg dramaturgi i det.
Ja. Var det Henke som nästan startade lite för ryckigt? Med, han hade väl det där, det första han sa var väl typ sådär.
Henrik! Man U Chief Scout ringde och undrade om du ville komma över och spela.
Henrik!
Man U!
Ja, Man U! Ja, så här, så man nästan inte... hände, man var där lite för mycket. Ja. Nästan, så. Ja. Men hellre JG än Svennis faktiskt.
Ja.
Men vad sa du nu? Du sa Nekdal.
Ja, men samtidigt då så hade ju varit...
Tern sa du ju faktiskt.
Tern sa jag, men Albin är mer trolig då om man skulle ta någon från landslaget. Men det som jag tänker, om Albin får frågan och han tackar ja och när han sätter sig ner bakom sin MacBook Air, då har han säkert. Och börjar skissa på vad det är han ska prata om.
Mm. Tern sätter sig inte bakom en MacBook Air, han tar ju ett block.
Ja, i bästa fall. Ja. Alltså, savetter, ja. En gång då och då.
Ja, det är liksom,
han sitter på muggen och skiter.
Det är bara ett lapptäcke av olika post-its.
Men Albin, jag tror att han tänker att det jag ska prata om nu, det är hur det är att vara 17 år, flytta till Turin, lagkamrat med Buffon och Del Piero och flytta hemifrån och lämna tryggheten.
Ja, kontrasten först kanske Grimsta. Mm. Plötsligt där sitter man med Buffon.
Ja, det är ju förväntade. Mm. Och det är säkert många, den stora massan vill ju väl lyssna på det.
Mm.
Men hade man själv fått
alltså, styra honom? Du är hans producent.
Ja, precis.
Han vänder sig till dig för att få lite styrsel och hjälp med innehållet. Mm. Hur hade du då styrt honom?
Jag sa att Albin, vi ska inte göra det här misstaget. Jag har det här förväntade. Jag vill att du ska tänka utanför boxen nu, Albin. Då har han tittat på mig lite undrande. Vad menar du, Anders?
Mm.
Jo, det har jag sagt att det finns något helt annat, tror jag, som du kan prata om. Du pratade lite grann om det här att du stack ut hakan lite grann när det var Trump och sådär tidiga vinter. Så det finns någonting där vi kan bygga på lite grann. Den här normen eller det förväntade hos en fotbollsspelare hela tiden. Att du ska försöka krossa det och prata om faktiskt att det finns andra typer av personer i den här världen som är så... Det blir, ja.
Men det är ju kul med folk som är inne i en grupp där det finns en tydlig norm. Jag såg det, var en som vilken intervju som helst, men det var en norrländska socialdemokraten hade intervjuat Marcus Hellner på sin försommarträning uppe i Gällivare. Och då vände sig han faktiskt just mot normen som var i det skrå han håller på med, alltså längdskidåkare. Bland annat så hade han oerhörda problem med att han tyckte att de tävlade när det var för kallt.
Mm.
Och det, så det får man ska man inte tycka, som, för man ska vara sån jävla stålman.
Ja,
och liksom 30 minus, sluta gnäll, torka snoret för fan. Men han sa så här att här finns bara någon slags föreställning om hur det ska vara. Det är inte nyttigt att tävla när det är 20 minus. Den gränsen måste, de har då en gräns sådär. Är det, jag vill inte säga att den är 20 minus och tävlar man inte. Mm. Den borde ligga på 12, sa han, eller något. Mm. För folk blir sjuka hela tiden.
Ja,
fan, är det här? Liksom så. Det, allt sånt uppskattar man ju.
Ja.
Men jag tror att du borde ha rätt och fel. För jag tror att Albin nästan skulle göra rätt i att tala om hur det är att komma från Grimstas påvra omklädningsrum till Juventus lyxiga och den kontrasten och krocken och vara 17 och komma ut i stora fotbollsvärlden.
Mm.
Jag tror att det skulle funka ganska bra för en bred publik. Problemet blir ju ofta att man nästan blir lite besviken på när det är folk från vårt eller från fotbollsfolk helt enkelt som får sommarprata. För vi vet ju så mycket om dem. Och de måste lägga sig på en ganska basal nivå. Och då blir det inte så intressant. Men kanske är fotbollen så stor så att vi är redo för en, ett specialsommarprogram. Sommarfotboll.
Mm.
Där man då väljer ut sommarpratare från fotbollen. Men där finns det ingen plats för Albin Ekdal att berätta om hur det har kommit till Juventus.
Nej, det
för det har alla ganska bra koll på redan. Utan då måste man vara otroligt nördig.
Mm.
Tern skulle då ha ännu större problem med kanske. För om man skulle tippa på Terns sommarprat, alltså med Sommar i P1, det skulle ju verkligen vara... Han skulle ju inte ha någon riktig röd tråd.
Ja, det är lite klenoder här från Rangers med Gassa.
Ja, Gassa, någon Gassa-historia och lite kanske känslosamt. Han kanske pratar lite om Claes Ingesson.
Mm.
Han kommer prata lite för mycket om VM94. Mm. Och kanske lite grann om liksom dagens ungdom. Sådär.
Mm.
Jag tror att hans spionkollega Tom Prahl skulle vara mycket mer samhällelig och vilja prata om grejer lite utanför fotbollsplanen. Men Tern skulle vara, så skulle han spela lite Gyllene Tider och Springsteen.
Ja,
ganska liksom typiska val. Så.
Prahl hade ju kanske med spelat lite Beatles och så.
Mm.
Det tror jag.
Ja, kanske hade spelat något med sin son Martin Prahl som väl är lite musiker.
Ja,
och jag tänker mig också att han har den där sidan att han skulle så här, nu kommer en låt med Avicii. Det här är mitt barnbarn som jag önskar. Det. Så det, att det finns något farbroderligt så. Ja. Men Tern skulle du behöva styra för att få lite styrsel på.
Ja, men då skulle han ju lagt sina 60 minuter plus musik på att bara prata talangutveckling.
Mm.
Faktiskt.
Ja, så att då kan man göra det väldigt smalt om man har fotbollen som...
Vi skämtar lite om det, men det finns ju någonting spännande i formatet. Alltså istället för att det är en Värvet-intervju eller en Olof Lund-intervju i poddform, där en ställer frågorna och någon ska förhålla sig till frågorna på mer eller mindre diplomatiska sätt, så finns det någonting här att de skriver, allting är deras egna ord. De skriver ett manus, Tern eller Pral eller Albin Ekdal, fast men i samarbete med och... Johan Norenius eller Anders Bengtsson eller vem det nu må vara. Men att det är liksom väldigt en vinkel som man snackar om rakt igenom. Det finns ju någonting där som är lite lockande faktiskt. Att det är ju lite nytt sätt att nå ut med en berättelse som är liksom mer vinklad än vad de flesta sommarparten är ju inte det, utan det är lite höger och vänster, upp och ner.
Ja, men låt säga då att Kim Källströms sommarprat var ju ganska bra. Jag tyckte det var spännande när han pratade om silly season och den här känslan av att vara en handelsvara och hur man inte vet i morgon bitti vilket land jag snart kommer flytta till. Att man kanske bara är där och bygger ut där och breddar det till hur det är för familj och att man verkligen bejakar ett av de här spåren. Ja. Eller så pratar han bara om Zlatans roll i landslaget. Sådär. Att man kan bli väldigt, väldigt nördig. Sådär. Sen måste man, det får inte bli trist bara. Man skulle kunna använda Jonas Tern och bara han berättar om sina bästa pranks i 60 minuter.
Ja, absolut. Ja. Men Nina Wernbloom hade varit rolig att ha då. Hon hade kunnat prata liksom i 60 minuter om hur livet som fotbollsfru och bo i Ryssland när man kanske inte är skitpepp på det.
Ja, sommarfotboll kanske inte är... Det kanske finns någonting
så där. Så jag sa det för avsnittet i Offside.
Det skulle ju vara, det är många som, Erik Johansson hade varit kul att höra då. Eller sista han skulle vilja göra då. Vi vet Erik här att du är inte så förtjust i fotboll och har sagt nej, nu vill vi att, vi har gjort en grej som heter sommarfotboll, du ska bara prata om det nu.
Ja, men han skulle kunna prata om det här grupptröttheten.
Normativa också. Mm. Ja, vi låter den vila.
Buongiorno, 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 buongiorno.
Men du, apropå landskampen och tanke på den här Zlatan Insta-filmen som kablas ut, tror du inte att en sån som Gustav Svensson hade kunnat få rätt bra viral spridning om han gjort liknande nu?
Jo, hade ju varit bra tillfälle för att visa att man finns. Aha. Särskilt från de proffsen som är lite, nu är det ju inte i och med att Sverige går så bra nu, så är det ju inte så nära för Gurra. Aha. Men jag gissar att du nämner honom för att... Han lever ju sitt liv i Seattle, men Aftonbladet, nu minns jag inte vem som gjorde den, men gjorde en rätt trevlig intervju där för några veckor sedan. Han sa väl det om landslaget, att han var beredd att betala.
Ja, han brukar säga så när han pratar med sin agent, Carl Fager, så brukar han säga så att hälsa honom om du pratar med Janne att jag betalar hans flygbiljett till Seattle om det är så att han ville komma och se hur det går för mig nu för tiden. Ja. Han var rätt sugen på att komma tillbaka till landslaget.
Ja, det var han. Och samtidigt så... Alltså, han var ju verkligen inte bitter. Han förstår ju spelreglerna.
Men han levde det goda livet också i
Seattle. Ja, det får man säga. Ja. Alltså, det framstår verkligen som att... han kan ju inte vara avundsjuk på dem som springer runt i blåvitt och käbblar med Gren och Jogge och grabbarna. Ja. Och inte vinner så många allsvenska matcher.
Han drömmer nog inte tillbaka till livet på Krimmaren heller.
Nej, just det. Han har ju varit på rätt intressanta platser faktiskt. Nej, han verkade leva ett väldigt, väldigt behagligt liv. Jag spelade tennis med hans syrra för några veckor sedan. Ja. Ellen Svensson, som var en av Sveriges faktiskt bästa i sin åldersgrupp. Då berättade hon också om hur bra Gustav har det där borta. Men en kul grej i den intervjun var ju också att han har ju fått uppleva rätt många olika typer av fotbollskulturer då. Först var han väl då i Bursaspor och så i Krimområdet när kriget började komma. Där kände man också att han var ganska skärpt. Han kunde faktiskt uttala sig om sånt på ett sätt som inte bara var på ytan. Nej, ett visst sätt att uttrycka sig som kände att han kommer från en viss typ
jag
av...
Jag tror då att Gustavs pappa är hjärnkirurg.
Ja, jag undrar om inte Gustav minns någon gammal intervju med honom där han liksom ansågs vara lite... Resten av familjen var rätt mycket, jag ska inte säga intellektuella för att inte överdriva, men... ordentliga och hårt duktiga i skolan och så. Och Gustav hade det lätt för sig, men var kanske lite bekväm med det. Så att han inte hade varit så. Han hade väl fotbollen och tennisen, så han kanske inte var så intresserad helt enkelt. Men lite veckan han har fått med sig. För han är ganska skicklig på att uttrycka sig sådär. Men det han sa om de olika kulturerna, Kina var ju en sak då. Och så nu i USA, där det är rätt mycket kommers då, så berättade han ju, det visste inte jag, att han hade en lagkamrat då. som varje gång han gör mål firar genom att springa ut till sidlinjen eller kortlinjen och hugga en pizzaslice.
Ja, just det. Står en funktionär med en kartong.
Ja, det hade ju varit underbart om det var helt spontant. Mm. Att han bara letar upp en tjom i publiken och snor hans pizza. Men det här är ju sponsat då. Mm. Deras huvudsponsor tror jag är någon pizzakedja. Mm. Och så står det då en kille redo med den där kartongen.
Ja, man springer ut och tar en tugga där.
Han springer ut och tar en tugga där. Mm. Vad tycker du om den målgesten?
Alltså, man ska ju givetvis fördöma det om man är... Om man ska respekteras i fotbolls-Sverige utifrån hur supporterkulturen ser ut här. Men det finns någonting inom mig som älskar det också. För det är så jävla skruvat.
Ja.
Och det blir ju komedi på något sätt. Och det kan man också behöva ibland i det här fotbollsvärlden som är ganska allvarlig.
Ja.
Så jag tycker det är härligt i det här sammanhanget.
Har du några... Vi kan väl fastna i målgesterna lite här. Mm. Har du någon, vad ska vi säga, favoritmålgest genom tiderna så som någon har stått för eller så?
Alltså, jag får väl ändå säga en sån som Alan Shearer som hade den här enkla där han springer bara med näven upp i luften i hög fart.
Mm, och väldigt sträckt arm.
Ja, springer han så en 10-15 meter och sen stannar han till. Den är ju enkel och tydlig på något sätt. Han är glad, han springer och firar sitt mål med lite fart. Så den gillar jag. Men jag vet inte, jag är inte så glad generellt för den moderna målgesten.
Nej, alltså, och det är väl många, jag tror grunden i att bli riktigt, alltså spontanitet är ju ofta det som får igång folk. Mm. När man känner att det är genuint och just inte regisserat. Vi kan väl gå in på en massa regisserat snart där. Mm. Men den som alltid brukar framhållas som, jag tror liksom folks, de flestas favoritmålgest genom fotbollshistorien är väl Tardelli i Italien 82 i VM-finalen då när han bara springer runt efter att ha gjort mål och bara ser alldeles, han, huvudet går fram och tillbaks av glädje och han ser galen ut i ögonen. Han är bara euforisk och på en annan planet just där och då. Det framhålls tror jag gärna ofta som att så här var det bättre när det var. Att det var bara 100% från hjärtat. Ja, så han förlorar sig i sig själv. Mm. Milla dansade ju en sommar.
Mm.
Vilken sommar var det?
90
år. Ja. Kul att kunna pinpointa sommaren på något sätt. Med sina höftvrickningar då.
Ja,
Kamerun 90. Mm. Men han var ju ganska ensam då. Däremot så, jag tror att man kan säga att VM 94 var mästerskapet. Då det verkligen exploderade med ska man säga, spektakulära målfiranden.
Mm.
Och där var det ju svenskar som bidrog till det.
Ja, inte minst Kenneth Anderssons.
Som ju alltså inte var pistoler, va?
Nej, precis. Det är ju att han hade ju sett australiensisk fotboll. Där domarna då, när de gör mål, då gör de precis den gesten som Kenneth.
Från höfterna.
Från höften ut med
pekfingarna.
Två pekfingrar.
Just
det betyder att det är poäng då.
Men sen satte Hans Linné rubriken Skotten i Dallas.
Det är också
då fick
bra.
Han leva med att folk trodde att det var pistoler.
Ja. Och sen hade vi Brollans pirouett.
Ja, i samma mästerskap då förstås Bebeto, Romario och var det Massinios vagga.
Ja. Bebetos, den här lilla...
Ja, den de vaggade för.
Den de vaggade för. Han har ju blivit proffs nu då.
Ja, det är bra vad hände sen.
Ja, det är det verkligen. Alltså.
Vi har ju Maradonas vilda när han springer fram till kameran.
Just
han liksom
det.
Nästan bara skriker rakt in i den och hans ögon ser lite vilda ut.
Ja, och sen så har vi den pinkande hundarna i Nigeria.
Ja, han var Finidi George va?
Ja.
Precis. Mm. Och ja, det känns som att det fanns... ännu fler.
Ännu fler 94. Men absolut, 94, det brukar man ju prata om att det var ju också det VM-et där man tog det, alltså VM 90 då. Alltså VM i USA, det blev så kommersiellt på något sätt och det hände nog någonting där. Alltså, sen har man Bosman-domen i ungefär det händer ju någonting i hela fotbollsvärlden runt de här åren, 94, 95, 96.
Men jag undrar om det var, vi var liksom 12 då, ungefär.
Mm.
Och som jag minns det tyckte man ju det var häftigt med de här. Men satte liksom motsvarande gubbar som vi är nu och ondgjorde sig då att vad är det här för... uppstyrt skit. Liksom.
Kanske,
så. För den referensen hade man ju inte då.
Nej, för att samtidigt man hade ju kommit till en punkt där man kände att det behövde hända någonting, för det var ju en ganska så liksom torr fotbollsvärld man levde i på 70-80-talen. Så där. Det var liksom stora hjältar och det var liksom allt från George Best och Cruyff och sådär, Beckenbauer och så. Men det var liksom rätt sansade typer ute på planen. Mm. Så det var inte så mycket show över det. Så jag tror att det fanns säkert lite tyg efter det. Det är min otroligt amatörmässiga analys.
Men... Ja, men den har du rätt till. Alltså, det var ju faktiskt så att alltså, FIFA var ju emot att man skulle fira mål för mycket, helt enkelt. Och skrev in det i stadgar. Såg att... Och England också, i alltså Football League som det hette, alltså före Premier League, så de skrev 1975 i en skrivelse att kissing and cuddling should be stopped and players continuing act in this way should be charged with bringing the game into disrepute. Också 82, VM-året 82, så skriver FIFA in att de vill stoppa outbursts of several players at once jumping on top of each other. Kissing and embracing should be banned from the football pitch. De vill alltså inte se det här. Mm. För jag menar på den tiden, 70-80-talet, det var ju inte de här regisserade målgesterna. Mm. Men vissa firade ju mer än andra. Tyskarna var ganska återhållsamma, känns det som ofta. Ja, medan brassarna var väl tidiga med att fira i grupp så där. Mm. Och jag vet inte om de dansade, men de var liksom gladare, ja, än vad andra var. Det är ju Bobby Charlton fascinerad av, för övrigt, på den här gamla VHS-en. Ja.
Vad säger han?
The Brazilians, they do like scoring and celebrating. Ah, here we go again! Ja. Så de gillade kanske inte det, FIFA, men kunde ju såklart inte stoppa det här. Nej. För spelarna bestämmer.
Nej, men innan vi då går tillbaka och nämner en rad olika typer av målfirande, så det som man tänker på nu, om jag tänker på min egen son Sigge som har Ronaldo då som sin nya idol. Spelar vi pingis i källaren? Vi har ett litet pingisbord där, eller vi spelar vad vi än må spela. Och han gör ett poäng, vinner en boll i pingis. Så då gör han Ronaldos målgest, den här lite nya målgesten.
Ja, hur ska man beskriva den?
Vet, han springer,
det är lite staty.
Och så hoppar han, liksom, han gör en halv pirouette om man säger. Och så landar han liksom...
Han gör ett slags spread.
Ja, och så när han landar så drar han ner händerna i någon slags, liksom, de börjar som en slags kors och så slutar han ner vid höfterna liksom, i en rätt snabb gest. Mm. Och så står han där lite som en staty då. Mm. Den gör Sigge.
När han får till en bra forehand.
Varje gång han gör det så... Socialen får inte ringa mig, jag är sugen på att ge honom en liten lysing. Alltså. Jag gillar det inte alls.
Det är ju något med att det är pingis, för pingisen tror jag har varit väldigt befriad från... Alltså man ser ju inte Malong ställa sig och göra liksom en regisserad mål eller segergest.
Ja, det bästa de gör det är att gå fram och torka handen, ta bort lite handsvett fram vid nät.
Så. Ja, och så säger de ju, de knyter ju näven, och så säger de ofta det här, särskilt om man ska spela den här, så! Kommer du ihåg den? Jag vet inte hur jag ska skriva ut den, men så, tjock!
Ja, det är sant faktiskt.
Medan Gio då går fram och torkar lite.
Ja. Ja, men,
och, jag förstår att du blir irriterad.
Nej, men det är ändå Ronaldo då, får man säga, världens bästa fotbollsspelare de senaste åren. Mm. Messi-älskarna kommer väl. Men i alla fall, han gör det, han symboliserar någonting. Och det märker man liksom sådär när Sigge spelar på skolgården och man hämtar. Så alla har ju målgest, det är det som är det viktiga på något sätt.
Ja, du ser det.
Ja, jag ser det. Det här teatraliska har ju blivit sån himla... komponent i världsfotbollen.
Tycker det var roligt om någon skulle ta just den här generiska Kina-pingis gör ett mål. Liten knuten näve så där och hoppa lite på tårna. Så.
Ja. Men om vi då går tillbaka och vi tar så här legendariska målgester där man verkligen förknippar det med en person, så har vi ju Cantonas där, om det kan vara 97
kanske.
97, 98 kanske. Mm. När han gör den här chip lobben från 25-30 meter.
Och han är närmare än så, han är nästan inne i straffområdet.
Ja, det är så pass. Mm. Ja, okay. Men där han rör sig inte mer än att han bara ställer sig, höjer bröstet, sträcker på nacken och tittar runt sådär.
Vrider sig långsamt.
Vrider sig väldigt långsamt. Och så har han då sin krage upp. Den är ju liksom legendarisk. Där befäster han sin roll som en
arrogant
typ av fransman.
Som, ja, men också, jag får vara så här arrogant hade, för att jag har den kvaliteten.
Ja, jag har det självförtroendet också.
Ja, alltså, nu har inte Zlatan gjort exakt den påsen, men han har vissa typer av firanden som ibland är lite likt, att man nästan så där look at me.
Mm,
så.
Precis.
Försök att slå det här om du kan. Så. Men det spreds ju verkligen till klubblagsfotbollen. Det är såklart att det förekommit innan.
Men på tal om Zlatan, förlåt jag avbryter. Ja. Han har aldrig riktigt lyckats annars. Han har ju den målgesten ibland, lite arrogant så. Alltså. Men den vanliga han har, det är att han springer och så att han hoppar lite upp i luften och kör liksom ett ryck så.
Ja, jag tror att han först tar tillbaka han gör liksom som en liten tvåboksrörelse där, va?
Ja, precis. Nästan. Ja.
Och sen har han också haft den här bara ut med armarna. Ja, och gå det. Lite långsamt så. Ja, så och handflatorna, känna in viben så. Mm. Men jag håller med, den satt inte riktigt. Och Henkes tunga gjorde inte mycket för mig heller. men det tog ju fart. Jag tror, alltså, det spred sig även till klubblagsfotbollen. Det är klart att det hade förekommit före VM 94. Mm. Men jag tycker just resterande del av 90-talet att man kunde se väldigt mycket mer. Mm. Dels de här alltså enskilda konstiga grejerna, men också folk som hade ett tydligt trademark. Brolin hade ju det då med sin piruett. Det är roligt, han nämns faktiskt på, det finns en Wikipedia-sida som bara handlar om målgester och så gör de exempel på olika sätt att fira. Det är ju väldigt nyktert då liksom, att man firar genom en high five eller sådär. Men där nämns Brolins piruett som en av dem. Och någon som nämns väldigt mycket, jag gissar att det är någon som har, att en argentinare eller någon som har gillat Fiorentina eller Roma. För Gabriel Batistuta nämns ovanligt mycket. Aha. Han nämns liksom på tre olika ställen. Att så här, en av de första med det här var den legendariska Batistuta, står det på nästan varje punkt. Jag tror att han sköt som ett maskingevär, men också att han hade gjort grejer med hörnflaggan och att han hade varit tidig med, tror jag, att hyscha publiken eller något sånt där.
Ah, okay.
Så där står många av dem.
Ja, men hörnflaggan då kan man ju nämna Tim Cahill och Svensson som alltid boxade på hörnflaggan.
Den limmade ju lite med hans personlighet. Ja, men lite aggressiv. Och lite för aggressiv.
Ja, lite blokey så.
Just hörnflaggan har ju folk använt. Det finns väl, jag vet inte vem det var som... Joey Barton var med. Det var inte han som tog upp hörnflaggan, men han satte sig på knä, någon annan tog upp hörnflaggan och så att säga adlar Joey Barton. Alltså a knight. Så. Den har ju varit frestande för folk att göra saker med. Sjunga i den. Och var det Jan Koller som gjorde något otroligt äckligt i EM 2004 när han satte den mellan benen så det blev som en enorm snopp. Så. Mörkt minne.
Ja, man har ju inte så mycket rekvisita som fotbollsspelare, för man har ju hörnflaggan i princip. Mm. Det är ju ungefär det man har.
Ja,
och sina egna kläder.
Ja, precis. Och sina kläder använde ju Ravanelli, silveräven.
Just det. Han drog den över huvudet.
Han drog den över huvudet, ja. Just det. Och rekvisitan i övrigt är ju, publiken är ju en slags rekvisita, att man interagerar med dem eller angränsar till dem. Det finns ju en otroligt dråplig historia från Schweiz, tror jag. Där en kille som heter Paolo Diogo som spelar för Servette, och han är Milds gamla lag. Han gjorde inte mål, men han serverade ett öppet mål. Så han ansågs väl att det var tack vare honom det blev mål. Och han firade genom att sticka till kortsidan, där fansen är. Men de är då bakom ett staket.
Kavallstängs eller?
Ja, det kan man säga. Lite likt, Kenny Pavey gjorde ett sånt mål. Och han gillade ju att interagera med publiken på Råsunda. Och han skavade upp sitt finger, tror jag. För jag minns att han blödde väldigt mycket efter. Ännu värre gjorde då Paolo Diogo. Han är uppe där och klättrar lite på det här och sen när han rusar tillbaka. Det är faktiskt en fascinerande YouTube-film man kan se, för det ser inte ens ut som att han har särskilt ont. Men så tittar han ner på sin hand och ser att ringfingret är borta. Det gick alltså av i det där vassa staketet på något ställe. Och addera ytterligare lager till den, att dels blir han varnad, för domaren tror att han alltså, överdriver sitt firande helt enkelt. Och han var också nygift och fingret som gick av, ja, vilket tror du det var?
Ja, det var ringfingret.
Ja, och ringen gick då också av. Det går inte av, det går av på halva ungefär. Men man ser verkligen att det är av liksom. Och de lyckades inte, han åkte till Zürich, till sjukhuset, där jag gissar att det finns bra specialister.
Ja, det tänker jag.
Ja, men han fick amputera det. Så han fortsatte spela resten av sin karriär utan ett av sina ringfingrar då.
Då får man säga att det var... Det är dålig fingertoppskänsla av lagkamraterna när de skämtar.
Ja. Ja. Ja, den är bra.
Ja. Och sen har vi de här, på tal om ringar, så har vi ju givetvis Raul. Mm. Som ju alltid väl kysste sin ring då. Det är rätt många som har gjort det.
Ja, men han var... På något sätt så passade han in bra för att göra den.
Ja, och sen har vi ju Pontus Wernbloom då. Som ju alltid gjorde det här hjärtat upp mot kanske då Nina. Mm. I publiken. Mm. Han formar liksom... Fingrarna,
hjärtat har fler varit inne på att göra. Alltså Fowler gjorde ju några, han hade ju väl ingen som han alltid gjorde, men på 90-talet, dels såklart när han låtsas snorta då linjen som inte var så snyggt, men i kontrast till det hade han ju också i en, jag tror det var en cupmatch mot Brann i Bergen, när han då tar av sig tröjan och på t-shirten under så är det, visar han sin sympati för 500 dockers, alltså 500 sparkade hamnarbetare i Liverpools hamn.
Just det.
Där finns ju en spännvidd mellan de två målgesterna för Fowlers sida. Och t-shirtar är ett kapitel för sig.
Ja, det är det.
Alltså folk som har då skrivit ett budskap under. Mm. Det är allt från, jag tror, Ian Wright, min nästan barndomsidol. Han hade var väldigt tidigt där det bara stod I love the lads.
Ja,
det var också del av hans personlighet. Och så finns det väl Why Always Me med Balotelli och TV som var något i sin mamma och Iniesta för Danny Scharke och massa sånt där. Och det är kul att tänka, tycker jag, att det måste ju ha funnits många som har förberett men som aldrig fick visa den. Som aldrig, det där målet kom aldrig. Den synen när de packar ner den där t-shirten i väskan efteråt. Alltså, nej, inte idag heller. De sitter hemma kvällen innan och förbereder med spritpennor.
Men på tal om Balotelli, han har ju det, så han faktiskt uttalat sig om det. Han har ju det här citatet så att, vet, en brevbärare firar ju aldrig ett liksom levererat kuvert på något sätt.
Han gör bara det han ska.
Han gör bara det han ska, så att det har ju blivit hans målgest. Att han inte rör en min i princip. Förutom då, det var väl då i EM.
Ja, 2012 när han sänker Tyskland.
Ja, där han liksom...
Hulken-påsen
då. Men annars så det är ju hans målskett på något sätt att han inte rör en min. Han ska inte vara glad. Det har han ju pratat mycket om.
Ja, och även alltså, vissa allsvenska knäktar vaknade till liv när de såg att stora världen började göra målgester. Och vad det gäller skyttekungar så kan jag inte komma på, i allsvenskan alltså, så många patenterade målgester förutom Niklas Skogs ganska märkliga falla rak lång mot marken målgest.
Just det.
Som han ju inte körde i MFF, tror jag, men väl i Västra Frölunda. Och det fanns ju något där också, 1300 på Rudalen. Mm. Att det var en kul kontrast till att man alltid gjorde den.
Och sen har vi faktiskt, vi har ju på tal om allsvenskan, vi har ju Hasse Eklunds salut.
Ja.
Hur ska han beskriva den?
Ja, det var ju en Battistuta då, körde någon slags maskingevär, så jag vet inte om Hasse Eklund var jägare privat.
Ja,
kanske.
Han är en liten buss alltså.
Han sköt liksom en salut. Ganska lam.
Ja, just det.
Lama tycker jag också, apropå Liverpool, han la ju ner den sen, men jag vet att i början av Michael Owens karriär, så både Liverpool, jag tror att han gör den när han gör sitt drömmål mot Argentina VM 98, han gnuggar handflatorna mot varandra och myser, ungefär som han tar in lite frisyrgelé mellan handflatorna.
Det är väldigt tråkig.
Ja, den är väldigt tråkig.
Ja, den limmar med hans personlighet.
Ja, det får man ju ge dem. Att rätt många har hittat ändå något som... Det hade inte varit lika bra om Michael Owen gick ut och gjorde en Tim Cahill.
Nej,
att liksom ge sig på aggressivt hörnflaggan. Utan han är liksom lite sådär, ja, det här var fint.
Ja, och en som inte riktigt stämmer överens så som man ser honom idag och så som man ser honom som spelare, det var ju faktiskt Jürgen Klinsmann som hade Klinsmann-glidet.
Mm.
Framförallt då givetvis i Spurs och sådär som man ser det framför sig. Men som tränare så var inte han alls den. Han var ju mer den här buddhistiska typen som satte sig liksom i någon slags lotusställning.
Ja, alltså Klinsmann känns överhuvudtaget taget som att han bröt av lite från att han firade vildare än vad många andra tyska målskyttar gjorde. Men Bud, när du säger lotusställning, så en jag också tycker var ett lam, det här synkroniserade, om man säger att 94 så var det den som var tydliga synkroniserade var ju Brassevaggan. 98 tror jag det var, när Vieri hade ett ganska bra mästerskap, efter något mål där så rusar han ut och sätter sig i lotusställning. Bara sitter stilla så. Och jag tror att det är Del Piero som joinar honom och sätter sig bredvid. Och jag tycker inte att den lyfter. Italienare är ofta väldigt bra på målgester. Jag var ju förtjust till exempel i Montella, det lilla flygplanet.
Ja. Just det. Ja, det gillar
han hade också en lekfull personlighet, ja. Så, som är nu rätt hög tränare.
Ja, vi började här med att jag sa att Shearer var ju en som jag har på topp 3-listan. Och en som är också är där, det är ju faktiskt, på tal om italienare, det är ju Pippo Inzaghi. För att han hade ju liksom, det var bara sån våldsam glädje alltid. Ibland så sprang han ut i fansen, ibland så bara sprang han runt i cirklar liksom och var helt galen. Så,
det... och skitsamma om man bara petat in en målvaktsretur.
Ja, det var precis. Eller drog ett skott från 40 meter upp i krysset. Det var ju ändå samma glädje liksom. 3-0 mot Brescia. Och han gör 4-0 i 87 minuter. Han firar ju ändå som att han har avgjort VM-finalen.
Ja, verkligen. Men fåniga målgester finns det ju gott om. Och svenskar är skyldiga till en del. Men så att Mellberg ett tag hade något konstigt där han liksom knäpper händerna över huvudet och kör någon slags sådär segergest över huvudet. Ungefär som kanske en OS-vinnare 1924 hade gjort. Sådär.
Ja, men som Kalanka gör ungefär.
Ja, precis. När man, lite, när man liksom nästan larvar sig med en målgest.
Ja,
och oöverträffad i sin fånighet är väl Marcus Albecks golfputt.
Ja, men det är också någonting med hans personlighet.
Ja, det passar ju. Jo, för sig, när du säger det.
18 hålet.
Ja, men står där, om det var i Chisinau eller vart det kan ha varit, och nu kör jag golfputten.
Ja, just det.
Det är ju inte Tardelli. Tardelli hade ju inte fattat den riktigt.
Ja, sen har vi ju den här, alltid lite svårbegripp, jag fattar inte, men Luca Toni, du vet, när han gjorde mål sprang han med liksom, och vrickade med handen runt örat så att han liksom rattade in en radiostation och sådär på sin hörkåpa.
Precis, alltså för att vara, måste jag säga att vara ett svag för den, för ackompanjerat med ett väldigt brett leende och hans tjocka härliga hår och sammetsögon. Är det inte helt enkelt bara turn up the volume?
Ah, sådär.
Nu ringer det igen. Nu har jag gjort det igen.
Ja, just det.
Så vill jag tänka att det är i alla fall.
Ja.
En man kan nämna som var tidig med lite avancerade målgester och just för att kontrasten blev rätt stor var ju Lee Sharp faktiskt. En del i Fergusons unga Manchester United och en av dem som det talades mest om skulle bli en riktigt stor spelare. Jag tror han gjorde debut som tonåring för engelska landslaget och det var lite före Giggs verkligen började blomma, för han var också vänsterytter. Sen blev det svårt att konkurrera med Giggs och Sharp skötte sig kanske inte så väl utanför. Han var rätt mycket happy-go-lucky. Men han hade något som kallades för The Sharpie Shuffle. Att han efter mål sprang och gjorde olika. Ibland gjorde han någon Elvis- imitation, men att han körde olika danser och så, och det var ovanligt i början av 90-talet på en engelsk arena och gillades inte av Ferguson. Han tyckte att så gör man inte riktigt. Jag tror att det just är Lee Sharps självbiografi där han beskriver just ofta om sina olika duster med Ferguson, som inte, han gillade, det är mycket myter om att han hade spejar ute på stan, du vet, sådär om att när någon är ute och tar en öl så får han reda på det. Och det är någon gång när han får ett tips om att just Giggs och Sharp har en liten hemmafest och åker hem till Lee Sharp och kör fram hårtorken. Och Lee Sharp beskriver det väldigt roligt i sin bok, att han, Ferguson kommer in, sätter sig i soffan och blir vansinnig för att de dricker en vardagkväll. Typ. Men det enda Lee Sharp kan tänka på är hur otroligt röd han är. Han är så röd, kan man vara så röd? Så det går liksom inte riktigt in. Han sitter bara och tänker på att han är så otroligt röd i ansiktet. Att, och det var också kanske en vink av vad Lee Sharp var. Sådana grejer funderade han på.
Ja, just det. Men en människa som man inte ser så ofta längre, det känns som att den peakar slutet på 90-talet kanske, det är de här putsa skorna.
Precis. Ringer en klocka att någon har gjort det med limparsko? Ja, under Tommy Svenssons tid. Volterna var ju populära ett tag.
Ja,
Loa Loa och vad hette han? Agahova, va?
Just det. Salto, baktrippel och sådär. Ja, olika.
Precis.
Men en sak som jag ofta tänker på, och det kan ju faktiskt hända i mitt eget Liverpool och sådär, det är ju lite grann när typ Firmino gör mål eller sådär. Att det blir liksom en danssituation typ vid hörnflaggan. En bör dansa, det är inte sällan en brasse. En bör dansa och så kommer de 3, 4, 5 till och bör dansa tillsammans så här lite intränat sådär. Detta har de tränat på omklädningsrummet. Jag får alltid lite ont i magen när jag säger det.
Det är ofta en person man ändå ser dansa kanske lite, men man ser att han är inte helt bekväm.
Nej, precis. Nu vet jag inte hur det är typ i Krasnodar. Har Granen någon brasse lagkamrat?
Ja, Andersson.
Ja, precis. Fast Vanders kanske inte har dansen i sig, det minns man inte riktigt.
Det är ju jobbigt att vara brasse om man ska vara lite fördomsfull och inte ha dansen i sig.
Ja,
det finns ju gott om brassar som älskar dansen. Ja. Mest av alla kanske Wagner Love, som är nästan uppträder med dans ibland. Alltså han älskar ju dansen.
Ja,
men att det måste vara jobbigt och att alla tänker sig att här har vi en sambalirare och man hatar dansen.
Ja, nej, precis. Man
känner, nu ska det dansas
igen. Jag känner ju med Granen där, till exempel, att... Fan, jag kan ju inte dansa. Jag vill inte säga dans här inför 60 000 personer. Jag kan ju inte detta ens.
Nej.
Det är ungefär som att man är, vet, på ett bröllop eller på en fest och folk plötsligt dansar. Så känner man, idag är inte alls i form för att dansa. Så kommer någon, fan, pipa dig själv nu, Anders, dansa lite. Så man vill ju liksom bara kasta ut det från balkongen.
Ja. Ja, det var just när det blir grupp så där. Det var väl med damlandslaget.
Just
de har väl
det.
Lagt ner den, men det var VM 2011 och EM 2013 när de körde den här. Det kanske var mer när de firade en seger. Jag minns inte riktigt, men... Jag ska inte beskriva dansen helt, men det var ju grupp och väldigt synkroniserad. Och där var det väl just Josefin Ökvist, tror jag, som var faktiskt lite obekväm med det. Och sa det också, att jag gillar inte att dansa.
Ja, just det.
Så här, och man ser att det här är inte så härligt för mig.
Ja, men
så.
Det köper jag alla dagar i veckan.
Ja, då blir du liksom team Jossan då.
Ja, verkligen. Men det finns ju också, det är väl den sista kanske kategori som är liksom en målgest som blinkar mot... Vet, rubriker som kanske laget eller tränaren har fått. Så här, det så fanns det i den här målgesten som Suárez gjorde när han var i Liverpool. Det var i derbyt när Moyes var tränare för Everton. Och Moyes hade bara typ 2 dagar tidigare på presskonferensen sagt att nu får domarna se upp här med Suárez. Han filmar lite väl mycket och så. Så gör han mål då mot Everton. Han springer full fart fram mot Moyes. Och 2 meter framför honom bara kastar sig allt vad han kan. Gör liksom ett svandyk och landar typ på hans fötter.
Just det.
Det var ju liksom en sån här liten blinkning till honom. Men sen så har vi den här från... Vet han nu? Jimmy Bullard, va?
Hall.
Hall, ja, precis. Det, ja. Den, det var väl liksom när Jimmy Buller faktiskt var ganska så het, får man säga. Han gjorde ju ändå några landskamper där.
Mm. Det låter så jävla mycket som en Buster-karaktär.
Ja, alltså,
och det kanske är Bullen och så Jimmy också.
Ja, och sen när man ser honom framför sig, han hade ju verkligen den looken också. Lite så som Supermax ut, fast i en miniatyr på något sätt.
Uh-huh.
Ja, i alla fall, så var det väl tränaren Phil Brown då i Hull som när de mötte, tror jag det var City, de låg nummer 4-0 i halvtid. Och istället för att gå in i omklädningsrummet så bestämde tränaren Phil Brown att vi tar det här halvtidssnacket ute på plan.
Någon slags public shaming.
Ja, men det var lite så. Och då satt de då liksom i en ring och han gick runt och hytte med handen.
Ja,
liksom
pekfinger
på Jimmy Bull. Alltså, du måste skärpa dig.
Du.
Och de satt där som några skolelever. Och sen så då några veckor senare när just Jimmy Bull hade gjort mål, tror jag det. Så gör de den här målgesten. Sätter alla hans lagkamrater sig i en ring. Och så går Jimmy Bullard runt och pekar precis som Phil Brown.
Just det. Ja, det är en så kallad en blinkning då.
Ja, precis.
Och det var väl också alltså Gascoignes kanske mest berömda landslagsmål mot skottarna i EM96. Mm. När han lobbar över, kan det vara Colin Henry eller någon annan skotte, och sen vräker in en volley lågt. Kastar sig raklång och så kommer Teddy Sheringham fram och sprutar med en vattenflaska, ställer sig över honom och sprutar rakt ner i munnen på honom. Det är ju då en blinkning till det som tabloiderna skrivit om innan, att de, den så kallade tandläkarstolen, de hade festat och det hade fastnat på bild när de ligger så och blir ihällda sprit på det sättet. Mm. Och det är också då en passning. Alltså Adams var ju fortfarande på sponken. Mm. Det var väl då han slutade i princip. För jag tror det är den mest... Det är lite hemskt att säga underhållande, för hans sommar 96 där är ju hemsk efter när han ska försöka nyktra till och få återfall och så. Och den här, men ändå roliga tiden när han har en vecka när det enda han kan göra är att sitta och rita tecknade Disney-figurer på ett block bara för att hålla någon slags fokus ensam i Essex. Men då tror jag att när de flög till England till sin camp inför EM, bland annat då när de skojade så mycket och la upp Dennis Wise på hatthyllan på flygplanet att han fick ligga där uppe. Det var The Lads. I love The Lads. Ian Wrighty hade varit helt rätt killar.
I love The Lads. Så,
men jag tror det är bra att den tiden kanske inte finns längre nu i dagens engelska landslag. Det finns ju vissa, du sa att i rallyer förut, att det finns inte så mycket rekvisita att jobba med. Då finns det en del som har tänkt att då får jag ta med min egen rekvisita. Då har vi ju dels argentinaren som inte var så bra men som gjorde några mål i Fulham, Sava, som alltså drog upp den här sorromasken från strumpan.
Mm.
Han hade en samling på hundratals masker, samlade alltså på sådana Argentina. Men till England har han bara tagit med en hel svart och drar upp den i strumpan, sätter den för ögonen. Och det hade man ju lite kluven till vad jag ska tycka där. Den är lite väl regisserad. Samtidigt var det lite kul. Men det förtogs av att Fulham, någon dum PR-person, skulle spinna på det här och gav honom en officiell Fulham-mask. Som var liksom klubbens mask. Då blir det ju otroligt fånigt. Mm. Och ett steg längre gick ju, vad heter han, Gutierrez i Newcastle. Ja, som drog på sig en hel Spider-Man-huva. Det gjorde han redan, tror jag, när han spelade i Mallorca. Mm. Han hade sett Spider-Man och på bio och träffat en kille och pratat med. Och lovat honom att göra ett mål. Och killens favoritfilm var Spider-Man. Och då får man säga att han bjöd på sig själv. Och sen tog han med sig den till England.
Mm.
Men fånigaste målgesten, det finns ju många som sagt, eller inte målgesten egentligen, men alltså att inte fira är ju också en slags målgest. Mm. Men någon som många gör, dels har vi den där, alltså man hyschar en publik, det kan ju vara någon som har kastat skit på en, eller du vet den här när man ställer sig med händerna bakom öronen.
Ja, just det.
Pablo Pinones Arce gjorde väl den. Ja. Men den här, när man kanske...
Skulle du säga det här när de pekar på sitt namn på ryggen?
Ja.
Den är rätt lökig.
Den är fånig, ja. Det var jag.
Ja, det var jag, det har vi sett. Vi har redan sett reprisen på TV också.
Ja. Nej, kanske någon som inte har sett det. Det var jag. Nej, men jag tänker på den här... Alltså, tänk dig ett reduceringsmål.
Mm.
2-0 står det och så gör någon 2-1. Och det är lite tid kvar. Snabbt springa in i målet och hämta bollen för att få snabbt som möjligt ta ut den till mittpunkten igen.
Mm.
Och inte målgesten som sådan som är fånig, men bråket som alltid uppstår där.
Ja.
När någon back ska... Du ska inte ta vår boll.
Någon flyger din nätmaskor.
Ja, det är bland så det skulle nästan kunna vara en av de här, det värsta jag vet.
Men det ser man inte längre, för att det ska ju domarna stävja nu.
Ja, det
får inte lov att röra bollen som liksom det laget som har släppt in målet. De får inte lov att röra bollen.
Ja, för det var ju alltid, och det var ju så fånigt, för man liksom, det spelar ingen roll för tiden. Domarna har väl koll på klockan.
Ja,
liksom så här, hämta bollen. Nej, fan, nej, eller gå. Och det kunde vara nästan på vilken nivå som helst.
Ja, men en målgest som man kanske glömmer bort som kan vara så otroligt fin att se, det är ju, jag minns det så väl då när det ryktades som att Steven Gerrard skulle skriva på för Chelsea. Det var strax efter Champions League 2005. Och det går liksom lite tur och man vet inte fan. Och så stannar han kvar i Liverpool och man visste inte om han var nöjd eller inte. Och sådär. Och så gör han mål i någon match rätt tidigt på säsongen. Ett rätt viktigt mål. Och det han gör, det är att kyssa klubbmärket.
Mm.
Det betyder ju någonting då. Då blir man ju faktiskt sådär på genuint lycklig.
För ja, för kyssa klubbmärket är ju minst sagt en inflationsmålgest.
Ja, ja, gud, ja. Ja, ja, ja. Det har man. Men Zlatan gjorde det samma dag som han presenterades för Barcelona, den här grejen som kan finnas i vissa kulturer och sådär. Men när han spelar, som man vet egentligen hör hemma i en klubb som Val Royal kommer från den staden som klubben, då finns det något väldigt fint i det. Så jag minns det så väl. Jag tror till och med jag fick en tår.
Ja, men den har ju stark laddning. Ja. Så då betyder det ju också någonting. Mm. Men jag tycker det vore kul om, för kyssa klubbmärket ser man ju en del på även just när de gör mål. Mm. Och ofta det fånigt. Det vore ju kul just
många som biter klubbmärket.
Ja, just det.
Det är märkligt.
Ja, säg att man har skrivit på för en stor klubb, Barca, och sen Zlatan kysser det direkt då. Det blir fånigt, för han har väl inte alltid älskat den, eller är liksom en katalan. Men man kanske gillar den. Kul om man kan fira lite nyanserat, kanske bara med en, man tar klubbmärket och gör en liten tummen upp mot den. Så här,
en like.
Jag gillar den här klubben.
Like.
En like. Så här, vi kanske kan växa till något mer, men just nu är det, ja, jag gillar den. Så då, alltså den som ringar in lite med moderna målgester. Du började här med att säga att alla på din sons skola håller på och har en egen målgest. Var det förra året i Norrby, som nu spelade Superettan men som då spelade i Division 1. Dresevic, ettan tror jag, gjorde mål på ett folktomt Borås Arena och springer upp direkt efter målet till läktaren och sätter sig och applåderar sig själv. Då.
Ja, med benen i kors.
Ja, precis. Så här. Gör mål, sprintar upp till liksom betongläktaren, sätter sig och applåderar sitt eget mål, blir utvisad och får frågan efteråt varför han gjorde så här och säger, jag hade sett en kille på YouTube göra så. Där ringar man ju in rätt mycket.
Det var på tips från Johan Orenius som jag fick denna länk skickad till mig. Då, och det får man väl säga, det kanske var en av förra veckans finaste fotbollsläsningar. Det var The Guardian som hade skrivit om en blind groundhopper i England. Som ett porträtt på honom helt enkelt. Som han har besökt då mer än 1600 fotbollsarenor. Och en groundhopper, det är ju det de gör liksom. De bockar av precis som en ornitolog. Så de ska försöka bocka av så många som det bara går.
Det var väl ett av de mest uppskattade reportagen som Offside har gjort. Det gjorde varken du eller jag. Mycket på grund av inget emot Christian Downs text, men Lars Thunbjörks bilder var ju väldigt fina.
Otroligt,
det var ju just ett gäng skintorra brittiska farbröder som åkte över för att se typ Enskede i Sverige för att just samla på kryss.
Ja, käka plankstek och sådär på någon sunkig vägkrog och så.
Ja, exakt. Ja.
Men den här engelska, nu har jag inte riktigt namnet här, men han skrev ju alltid också en liten rapport då efter varje besök. Hur matchen har varit, upplevelsen, stämningen, kanske vad han har käkat och sådär. Och det var ju väldigt fint alltså. Man blev så glad just för att också att han lät inte det här handikappet då som han har drabbats av hindra honom från att göra det här. Man kan nästan känna med honom på något sätt att framförallt när man går på de här lite lägre divisionerna på en fotbollsläktare. En fin sommarkväll och det är liksom osar lite grann från grillen. Kanske någon som steker någon lite köttbit. Och det är någon som kommer med en kopp kaffe och sätter sig bredvid den och doftar lite kaffe. Och man hör kanske några barn liksom springa bakom lilla träläktaren och sparkar på en boll. Och de leker att de är de spelarna som spelar i A-laget och sådär. Och så liksom lite spridda applåder och så hör man nästan vad spelarna säger och ropar till varandra ute på planen. För det är så lite publik där och sådär. Ska få någon klipper gräset i tomten bredvid och så. Det finns ju någonting där som man fattar den här blinde groundhopper, att han får ändå ut mycket trots att han inte kan se spelet.
Ja, och han var ju väldigt noggrann då. Han var alltså en gammal Wimbledon-supporter men tröttnade på att det här tror jag var kanske på den gamla Crazy Gang-tiden, att tyckte att han blev behandlat väldigt dåligt av poliser att när de kom till bortamatcher, för nu är jag kanske ute på lite tunn is, men det var väl aldrig riktigt fansen som var kända för att vara det, framförallt Crazy Ganget var ju de på planen.
Ja,
så har det säkert förekommit skit där också, men det är inte som kopplingen till Millwalls fans eller sådär. Så att de kanske inte var större hot än någon annan, men han tyckte de blev väldigt känsla av att vara en skockfår och ibland var poliserna mer än vad supportrarna var. Så han tyckte det förtog hela, det här var inte liksom min fotboll. Så då tror jag framförallt han började söka sig till lite lägre divisioner. Och då för han ju väldigt noggrant, vad kostar matchprogrammet, vad kostar kaffet, får han beskrivet för sig precis hur arenan eller idrottsplatsen ser ut och gräset. Och, det är alltid någon som tar emot honom och ledsagar honom under matchen. Mm. Så. Och det spelar kanske in i hans rapporter och så. Men alltså, det var ju bara en bild av hur det kan vara för en person som inte har ett ganska väsentligt sinne till sin hjälp. Och jag menar, att titta på fotboll, det är ju så man säger. Men det var något inspirerande att se hur han kunde få ut så mycket av sin upplevelse ändå.
Mm.
Att det faktiskt finns andra värden än bara såg ni det snygga målet.
Precis.
Vi har inte namnet som sagt, men man kan söka på The Blind Groundhopper. Jag tror att den var i Guardian.
Mm.
Du har väl annars, det var kul att du gillar den, för du framstår ju alltid som Groundhopperns motsats. Du är väldigt lite intresserad av arenor. Alltid när jag frågar, var det en fin arena? Ja, det var den väl. Så, du bryr dig väldigt lite om sånt.
Ja, det är jag blind inför faktiskt. Ja, det är ju så. Samtidigt, jag uppskattar...
För många är ju verkligen... Man behöver inte vara groundhopper för att vara arena-fetischist.
Nej, absolut.
Många har väldigt starka åsikter om hur en arena ska vara.
Ja, men det hör jag ofta. Så det är ju många gånger sådär som... Om det är i offside-sammanhang och vi har en kväll och man kan läsa. Många kan fråga, vad har du för favoritarena? Så, ingenting. Så.
Nej, men lite kan du väl... Alltså jag kan ju till exempel... Alltså arenor kan ju vara coola och sådär och stora och mäktiga. Men jag gillar ju till exempel då arenor som är... en integrerad del av en stadsbild,
ja,
där jag diggar att komma upp från tunnelbanan och så bara fanns Highbury där bland husen, medan Allianz Arena är kanske cool på ett sätt, men man åker ut i ett fält där det här, varför säger man alltid att det ser ut som ett UFO? Det gör det ju inte. Det är alltid som man säger, det ligger bara uppsmälld,
ja,
då föredrar jag ju de här bara, där fanns den helt plötsligt, sådär, som en väldigt integrerad del. Det har du ju lite i dig. Annars så pratar du väldigt mycket om hur komforten har varit.
Ja, jag vill ha bra mat, sköna stolar, tak över huvudet. Så rent och fräscht vill jag att det ska vara.
Jag tror att du kan bli en lyxgroundhopper. Du samlar på väldigt fina. Jag tror att Martin Åslund skulle kunna göra dig sällskap. Jag vet att han också sätter värde i det.
Ja, men jag gillar det. Alltså.
Det är först oerhört många emot er från liksom gräsrotsupporter.
Ja, antingen så vill jag ha det, men jag uppskattar precis det som du säger. Det är ju väldigt härligt när man är i en stad och man ser en arena mitt i, liksom som bara smälter in. Så. Det är ju väldigt härligt. Så jag kan uppskatta sådär, nu ligger det inte mitt i city om man säger, nu rättar väl stockholmarna mig sådär, men Stockholmsstadion är ju
det är en
pampig byggnad utifrån som liksom har stått där sedan 1912.
Ja, ska vi säga att den byggdes till OS 1912?
Ja, vi säger det.
Kvalificerad gissning.
Ja.
Kan vara vem vet mest material.
Ja,
för
jag minns ju faktiskt det, just att jag fick göra den intervjun, det var ju för 4-5 år sedan. Vi gjorde ett så här framtidsnummer och då pratade jag med han som var arkitekten som hade bland annat ritat det här fågelbot, heter det va?
Pekinge, ja. Precis där Bolt...
Ja, han var ju från Bärsa, han har också gjort Bärsa och gjort Allianz Arena.
Ja.
Så frågade jag honom, finns det någon arena i Europa sådär som du skulle liksom vilja sätta tänderna i?
Då var det Strömvallen.
Då var det faktiskt Stockholms stadion. Ja. Han älskade det där, liksom det han skulle kunna behålla med tegelstenarna och det bruna, moderniserat det på olika sätt med både med belysning och sådär.
Mm.
Då trodde han att det skulle kunna bli något i hästväg.
Ja, men den var ju märklig när Djurgården spelade där, för på ett sätt en så otroligt fin stadion just, men hopplöst på många sätt som fotbollsarena. Det var väl kanske Sveriges sämsta bortaläktare, man såg ju knappt ett skit därifrån.
Just det.
Och jag vet inte om man ens hade fått det, det var väl lite k-märkta grejer där och sådär som satte stopp för det.
Mm.
Men den, fin var den i alla fall.
Precis. Och nu Johan, så äntligen kanske jag kan få användning av det här som jag har gått och grivit på i flera veckor, alltså, månader faktiskt.
Är det din kock?
Ja, det är min kock.
Mm. Får du sätta in lyssnarna i...
Ja, det är ju så att dels så finns det ju Chef's Table på Netflix som är en trevlig liksom, liten kock så som jag gillar mat och så, upplevelser.
Och på samma sätt som du inte kan gradera arenor riktigt så kan jag inte gradera mat.
Nej,
jag tycker ju alltid ganska gott.
Tacksamt i för sig.
Ja,
för
både och. Det är också pärl och försvin, ja, när du någon gång tar med mig till något fint.
Mm, så är det. Men i alla fall så finns det ett avsnitt här som handlar om Grant Achatz, en amerikansk kock som verkar i Chicago. Och som är väl känd som en av de faktiskt, får man säga, 10, kanske topp 15 hetaste kockarna i världen. Han har restaurangen Alinea, 3 stjärnor i Michelin. Jag tror att den framgår sig till 9:e bästa restaurangen i världen för några månader sedan.
Uh-huh.
Som är lite mer av den här molekära gastronomin. Alltså han experimenterar ganska mycket med mat.
Är han sådär auktoritär och faktiskt lite svinaktig som man tänker att
tvärtom,
många...
Tvärtom, honom också väldigt likable.
Uh-huh.
Jag har gillat honom i många år, även innan jag såg den här dokumentären om honom. Mjuk framtoning. Sådär, lite, han är lite bohemisk feeling över sig.
Kockvärldens Johan Gorkyff.
Bra. Nu snackar vi samma språk. Nu ser du det framför dig.
Ja.
I alla fall så har jag funderat länge på hur fan ska jag kunna få in detta på något sätt i podden. Men jag har inte riktigt hittat det. Men det är nämligen så att, jag tror det är 2009, drabbas han av cancer på tungan, i tungan. Och det är en allvarlig typ av cancer som har kommit i ett rätt långt skede. Och han träffar specialister och de börjar prata om att vi kan operera bort det eventuellt. Då kommer 3/4 av din tunga försvinna. Vi kan ha cell- och strålbehandling. Då kommer du tappa smaken. Och då för en kock, detta var liksom, han hade fått sitt break får man säga, men det var, han var inte världsberömd på något sätt. Och att vara kock på den nivån utan att kunna smaka av sin mat, det är ju, får man säga, ett handikapp.
Ja, det fattar ju till och med jag.
Och då har jag tänkt på det här då, och det slutar faktiskt väl. Han träffar en specialist som har en helt unik ny, den är liksom inte riktigt kanske supertestad och sådär, men han vågar ta chansen och det lyckas. Och idag så har han fått tillbaka det efter operationen, så kom den långsamt tillbaka. Han har problem fortfarande än idag att smaka av vissa typer av smaker, men han, det är inget handikapp för honom längre. Så det är ett fint slut på det och han är hetare än någonsin.
Men han tappade sitt mest väsentliga sinne precis som när Groundhoppen inte hade synen då. Precis. Skillnaden var att han fick alltså tillbaka sin smak.
Precis. Uh-huh. Och då kan, har jag sagt att hur kan man sätta detta i fotbollsperspektiv? Men jag har inte riktigt hittat det. Liksom.
Nej, man tänker ju spontant då att man skulle, inte vet jag, Messi tappar bollkänslan, men den blir för abstrakt.
Precis, eller Ronaldo tappar sin snabbhet och så.
Eller sitt leende, Ronaldinho tappar sin charm. Ja. Det hade ju varit roligt.
Ja, det hade varit kul faktiskt, om han varit riktigt dryg. Han har inte alls varit någon spexare.
Nej.
Som han levt man gärna liv.
Nej, för det, alltså, vi kan ju nämna honom ofta, att så här bara, fan, ska vi skriva bara 10 sidor om med en text som heter Jag saknar Ronaldinho. När vi pratade, vi pratade om Messi och Ronaldo förra veckan. Och det är alltså, ingen kan ju, han kan ju inte riktigt mäta sig mot dem meritmässigt. Ändå gjorde ju han så mycket mer för den. Och det var ju mycket på grund av lekfullheten.
Så. Ja, det är så kul också för att det känns som att Ronaldinho har överlevt så många andra artister i fotbollsvärlden på så sätt att jag lyssnade på Olof Lunds podd senaste, var med Muamer Tankovic.
Ja.
Då pratade han sådär, han får den här frågan i faktarutan. Vad är för övrigt den snabbaste faktarutan jag har hört? Skitsnabb. Ja. I alla fall så på den här frågan sådär, vilket YouTube-klipp tittade på för att bli inspirerad och sådär. Ja. Då nämnde han, kunde han säga alla Zlatans mål och sådär, men också Ronaldinho. Det känns som att det är många, även den här lite yngre generationen, Tankovic är 22 år sådär, han har kanske inte riktigt, ja visst, för 10 år sedan såg han visserligen Ronaldinho, men även någon som är 16-17, de får tips sådär, kolla in den här Ronaldinho, så är någonting i Ronaldinho som sätter sig.
Ja, och ska man tala om, alltså säg YouTube, fast säg om 50 år, då är det väl något annat än YouTube förstås, men för att det inte ska bli för konstigt så där, om man ska visa, precis som pappa ska berätta hur bra Gunnar Nordahl faktiskt var, om vi då ska berätta för våra barnbarn om spelarna som var bäst när vi var 30, kan man ju tala om Ronaldo och Messi. Jag tror att både Messi och Ronaldinho kommer vara mycket lättare att förklara deras briljans med några YouTube-klipp. För det finns, alltså Ronaldo är så jävla mycket siffror, snabbhet och mål. Han har ju såklart gjort grymma mål. Men inte det här riktigt, hur fan gjorde han det där?
Nej,
som både Messi och Ronaldinho hade. Ja. Så Ronaldinho skulle liksom kunna leva längre än Ronaldo i ett sånt perspektiv nästan. Ja. Lättare att förklara varför folk var så fascinerade
av honom. Han har ju inte den liksom lekfulla trixigheten som Ronaldinho. Han showade ju på ett helt annat sätt.
Ja.
Alltså, nu showar Ronaldo på det här utstuderade sättet. Ronaldinho gjorde det för att han ville liksom få folk att skratta och le lite grann.
Ja, han lyckades.
Jogga bonito.
Ja, man lyckades ju till och med. Finns det den här som man alltid blir glad med när man tittar ett gammalt offside-nummer, så finns det någon gammal annons där. När han sitter, jag vet inte ens vad det är en annons för, men du vet vilken jag pratar om. Minns du vad det är annons för?
Det är typ UNICEF eller sånt.
Ja, ja just det, så är det just det, för världshungern. Att han vill göra en insats där. Men bildlösningen man har gjort då är att Ronaldinho sitter ner vid ett bord med kniv och gaffel och ska hugga in på en stor fotboll. Och ler. Och han lyckas få det att se väldigt äkta ut.
Ja, man blev glad.
Det är så otroligt dålig idé. Men så ingen annan hade kunnat bära upp en sån bild.
Ja, precis.
Att den bilden förklarar nästan mer än vissa mål. Sådär, varför man gillade honom så mycket.
Ja,
att såhär, jag ska äta fotboll. Ja. Och folk tror att det ska han göra.
Ja. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Ja. Men tillbaka då till Grant Achat som min koppling. Men jag har varit lite svårt och inte känt att det kommer inte lyfta på något sätt. Men om man tänker tvärtom istället sådär. Om man tänker att Grant Achat, han har liksom belönats med liksom ett sensationellt smaksinne i kombination med att alltså, de bästa kockarna, det är ju liksom konstnärer på högsta nivå och sådär. Det är inte bara att man ska kunna brassa käk, utan det är ju så mycket annat som man har belönats med det här. Men om man tänker så då, en sån typ som Ola Toivonen till exempel. Mm. Tänk om han hade belönats med snabbhet också. Då hade han ju varit väldigt bra. Då hade inte han varit någon som har havat runt i Toulouse nu och haft liksom lite svårt att få speltid. Där.
Nej, och han kanske hade klarat Premier League bättre. Så säger man ju ofta om många spelare. Tänk om han hade haft, kan vara, om han hade varit en bättre avslutare, då hade han inte spelat i allsvenska nu. Mm. Han är väldigt bra på att springa till sig chans. Kan ju också vara folk som är snabba, men som inte har... Jag tyckte ju nästan, alltså under min gamla Arsenal-tid, Mark Overmars, han var ju liksom en av Premier Leagues bästa yttrar, kanske den bästa ett tag. Ändå tyckte jag att han var lite begränsad tekniskt och att han levde så otroligt mycket på sin snabbhet och snabbhet med boll sådär.
Ja.
Men att det nästan fanns en komponent han saknade där som man skulle vilja, alltså någon slags bolltouch.
Ja, precis. Så. Sen spelförståelse är ju en sån sak. Det är ju nog många som skulle vilja ta lite mer av det.
Ja.
Det är ju faktiskt nästan det enda man inte riktigt kan liksom träna sig till. Alltså en supersnabb spelare som lever på snabbheten kan ju träna på de andra sakerna, om det är bolltouchen eller det är passningsspelet och sådär. Men då har man liksom en edge som är jävligt bra. Eller Toivonen har inte haft den edgen på något sätt. Han har varit bra på många saker men inte varit snabb.
Det sas ju att alltså Toivonens anfallspartner Marcus Berg, hans brorsa Jonathan Berg, kom ju samtidigt som Marcus Berg till Blåvitt en gång i tiden från Torsby. Men lyfte ju inte riktigt för honom. Och sen hamnade han i Varberg och jag vet inte om han har lagt av nu. Mm. Men det snackades ju om när han hade börjat gå ut för och han spelade på i lägre divisionsnivå. Han hade inte mycket längre, men han hade ett tillslag som var Champions League-klass.
Ja, men det var lite Beckham med tillslaget.
Ja, precis. Så att man liksom, hade det varit liksom flygande byten sådär, så skulle han liksom kunnat sättas in i en Champions League-final för att ta en frispark.
Ja, precis.
Att han inte skulle hållit 5 minuter annars. Ja, att han hade någonting.
Ja, men vi har ju pratat om den här specialister sådär, att man kan ha en egenskap som är helt sådär dominant.
Ja, han tappade smaken då, den här ground-upen tappade synen. Och för att göra det lite mer inspirerande, någon som faktiskt för ground-upen åkte runt och besökte arenor. Men som faktiskt spelare, läste om en amerikan som hette, jag tror det heter Jake Olson, som amerikansk fotbollsspelare. Han fick ett öga bortopererat direkt efter födseln. Jag tror det var angripet av cancer. Och andra ögat hade han kvar upp till 12 års ålder. Han hade cancer som de opererade bort, men den kom tillbaka hela tiden och till slut hade de prövat allt. Så han blev då blind och han älskade idrott men tänkte att det kan jag inte riktigt göra nu. Jag får hitta något annat sätt, kanske handikappidrott. Men han hittade, jag tror han hade någon tränare på sin skola som uppmuntrade honom mycket att du är så skicklig och spelbegåvad och kan så mycket saker ändå, så det finns ett sätt för dig att ändå komma. Och han blev då, jag var ju inte så duktig på NFL och så, men han blev snapper. Det är alltså på väldigt slarvig svenska mellanbenenkastaren.
Ja, precis. De som liksom böjer sig fram vid av, ska man säga, liksom vid avkasten om man säger.
Ja, tärnhatt.
Ja, precis. Ja. Och så mellan benen och sen så är det en bit tillbaka så står någon där. Och sen så är det liksom quarterbacken eller vem det är som...
Just det. Han gör liksom avkastet där när alla står radade mot varandra.
Ola Toivonen kan rätta oss.
Ja, han är ju NFL-fantast, liksom många andra i landslaget, tror jag. Men han lyckades spela college-fotboll till och med, för jag tror Trojans eller något. Och alltså en riktig match. Och beskrev, för han hade varit väldigt, väldigt, väldigt stor supporter till det här laget. Det är kanske svårt för oss att förstå hur stora de här college-lagen kan vara. Alltså även på nationell, amerikaner älskar ju sin college-idrott verkligen. Så det här var ett stort lag. Och när han beskrev den, det var någon CNN-artikel, hur det var att gå in där och faktiskt spela en riktig match. Han var blind och ja, det var svårt att inte tycka att det var lite mäktigt faktiskt gjort
av honom. Ja, det var en två feel good läsningar för dig då.
Ja, absolut. Jake Olson heter han. Landslagssommaren fortsätter ju, Anders, med framförallt närmast nu U21-EM förstås. Men jag noterade ju att bland helgens alla landskamper, VM-kval, så passade England på att snå åt sig U20-VM-guldet. Efter finalvinst mot, var det Venezuela?
Ja, det var det, va?
Och det har alltid varit ett ganska luddigt mästerskap för mig. Det var väl det gamla mästerskapet som jag tror både Maradona och Messi har vunnit och blivit utsett till turneringens bästa spelare. Men annars har det mästerskapet bara, det låter ju ganska mäktigt liksom, U20-VM. Vi talar otroligt mycket om U21-EM, men U20-VM tycker jag man hör ganska sällan om. Plötsligt märker man bara att det är final, sådär. Och jag visste faktiskt inte ens om man kvalade in dit, men fattar jag det rätt nu så kvalar man in genom att spela U19-EM. Och dit, där ska faktiskt Sverige spela i sommar, ja. I Georgien. Jag tror att när de gick dit, att bland annat han som går så bra i BP nu, BP är otroliga faktiskt, ja. Krossade alltså Helsingborg borta igår med 4-0, men reservation för uttal, Gyökeres, ja, har varit central där. Och lyckas de där så tror jag då, som jag har fattat det, har de chans då att få spela i nästa U20-VM. Mm. Men nu vann alltså England det. Och det ska bara bli intressant att se vad som kommer hända med de här. Du har ju bättre koll på unga engelska talanger än vad jag har. Jag vet inte om du hade någon koll på det här laget. Men ja, det är också märkligt att just det Venezuela som är i final. Aha, är de då alltså, jag har aldrig fattat, är de bästa spelarna som är med där i den åldern? Ska man räkna med att Venezuela nu, ja, strykgänget alltid i den sydamerikanska VM-kvalgruppen, ja. Blir en stor nation, ja, snart? Eller? Jag fattar inte riktigt sådär. Men för jag såg intressanta siffror på, från den här sajten, jag tror det var Who Scored, så kunde man se hur många svenska spelare under 21 år som hade haft speltid i Allsvenskan under våren. Och då räknar de med hur många har spelat 50% av tiden eller mer. Mm. Det var 16 spelare i Allsvenskan som har gjort det. Mm. Jag tror det var 16 i Holland som hade gjort det. 5-6 stycken i Serie A och Bundesliga, men 0 i Premier League.
Så
om det är en välsignelse eller en förbannelse att de här U20-vinnarna nu har Premier League runt knuten. Mm. Det ska bli intressant att se om de här vann U20-VM, precis som Maradona och Messi. Men kommer någon av dem... Ja, det blir märkligt. Liksom.
Ja. Ja. Och jag gissar att liksom ingen av de här kliver in i Englands U21-trupp nu då, som är väl kanske installerar sig i Polen as we speak, för de spelar emot Sverige på fredag kväll då.
Ja, exakt. Det börjar ju då. Och de har ju i alla fall på pappret ingen Harry Kane-kanon.
Nej, jag bara ögnar igenom det som hastigast. Det var liksom, det finns ju 3-4 spelare som är, de är inte etablerade som du säger, så där, men ändå kanske anses denna säsong som kommer nu, kommer de nog få spela betydligt mer. Men de är inte, det är ju liksom, flera stycken där som man knappt har koll på faktiskt.
Mm. Vem i svenska laget? De har ju börjat precis som 2015 då med ett genrep som de förlorade mot Danmark. Mm. Då blev det guld. Kanske det inte blir nu. Men vi behöver ju inte spekulera i hur det kommer att gå. Men vem eller vilka spelare i svenska laget tror du potentialmässigt, eller har störst potential helt enkelt för framtiden? Behöver inte bli att de då blir bäst.
Alltså man är ju nyfiken på den här Joel Asoro då i Sandven, som ju för övrigt Arsenal verkar rycka i. Han bekräftade väl till och med det lite grann igår, att det finns ett intresse från Arsenal.
Och apropå en kille som inte saknar snabbhet.
Nej, precis. Han är ju orimligt snabb, tror jag.
Ja, han gör liksom under 11 på 100 meter.
Ja, han har ändå liksom spelat lite grann. Det är väldigt, väldigt lite. Men han har ändå fått lite chanser i A-laget i Sandven och liksom sådär. Fått ändå bra omdöme och anses vara verkligen en talang. Han skulle bli kul om man får se lite mer av honom nu. Man har bara sett ett brottstycke.
Mm. Han borde vara en av de yngsta, precis som i Göteborgs målvakt Pontus Dahlberg. Då.
Just det.
Så de två känns ju spännande, båda två. Mm. Det går ju snabbt det här också, för när vi spelar in nästa vecka så är vi gruppspelet över, va?
Ja.
Då kan Sverige antingen gått vidare eller åkt ut redan. Mm. Ganska skönt på ett sätt med de här lite komprimerande mästerskapen. Ska vi kolla innan vi börjar runda av vad som har hänt på Guldfågeln Arena?
Ja, det gör vi.
Den tränare som vi kommer presentera och kom in genom dörren nu är Nanne Bergstam. Välkommen in.
Dra på trissor.
Det var det jävligaste.
Ja, det var väl utgångstipset, va?
Ja.
Vi vet väl också att sen han fick gå från Hammarby och hängt ner i Kalmar så har han inte missat många träningar.
Nej,
han och inte gått... bara med A-laget.
Nej, det är så gudarna vet. Han har ju hängt på P17 och P19-träningar och gått runt där och haft lite tankar.
Ja.
Men Nanne Bergstam, ja.
Mm. Vi får väl se om man kommer prata om Kajsén eller Bob Hund då. Apropå när vi pratar om härom veckan. Ja, det blir spännande att
Rydström
se då.
Kanske kliver tillbaka in i rampljuset då som en assisterande. Det är inte alls omöjligt.
Nej, jag tror ändå att deras vägar kommer korsas igen. Se om de gör det redan nu. De kommer inte ifrån varandra på något sätt.
Ja, ja. Välkommen tillbaka, Nanne. Med det så ska vi säga att detta avsnittet som blev superlångt, Johan. Men detta gjorde vi i samarbete med C-more. Och C-mores standardpaket kan man testa gratis i 2 veckor och därefter kostar det 99 spänn i månaden utan bindningstid. I standardpaketet kan man se den nya säsongen av Torpederna och en massa andra tv-serier, bland annat Farang, Gåsmamman och The Night Manager. Dessutom kan man se alla filmer och favoritprogram från TV4 utan reklam. Bland de nya filmerna i juni finns Our Kind of Traitor, The Magnificent Seven och Independence Day, återkomsten.
Mm. Vi kan väl avsluta med en hejdå-hälsning från Köpenhamn. offside och filterbekantingen. Och vår kompis Erik E. Almqvist går runt där och drar en barnvagn. Han är pappaledig och bor i Köpenhamn. Mm. Och häromdagen antar jag att han behövde hjälp i sin lägenhet. För då skickade han en bild på en minibuss som står utanför. Och på den så stod det Aggers kloakservice öppet dygnet runt. Och det var då ingen slump att det var ingen annan Agger så att säga, utan det är Daniel Agger som inte åker runt och rensar avlopp själv kanske. Jag tror det är hans bror Marco kanske, men han är investerare i det familjeföretaget. Mm. Och enligt Erik så är han väldigt seriös med det. Det är inte bara någon liten bisyssla efter karriären, utan att han köper upp andra små kloakfirmor och blir någon slags kloakbaron i Köpenhamn. Och man gillar att han tar det på allvar.
Ja, det får man verkligen säga. Alltså.
Han har inte kvar den här gamla pubben som han gör också.
Ja, det hade han ett tag tillsammans med också, om det var hans föräldrar och sådär. Men det gör mig glad att han går ner i skiten igen.
Absolut, in i skiten. Tack så mycket för att ni lyssnar. Superlångt avsnitt blev det. Ta hand om er till nästa gång så hörs vi då.
Hej!